Då Jonas, är det dags för avsnitt 351 och vi hälsar alla lyssnare välkomna.
Och så vi har längtat efter det här, ja. Att få göra podd igen.
Eller hur?
Och att vi får träffas och göra ett litet hemligt uppsnack först off mic.
veckans höjdpunkt skulle jag kunna säga att det är kanske.
Vi ska börja spela in det och så kallar vi det för The Pod Basement Tapes, ja. Vilket ju hade varit helt riktigt i basementet som vi är nu faktiskt då.
Eller hur?
Ja.
Eller hur?
Den här veckan ska vi prata om dra ett renodlat träningsämne den här veckan. Vi ska prata om aerob bas, aerob grundträning, och det är att betrakta som den glömda träningen idag på många sätt. Så det är ämnet.
Härligt.
Och vi kommer till det. Aerob handlar ju väldigt mycket om träning med tillgång till syre,
just det.
Till skillnad från anaerob. Och det har ju i högsta grad också en stark koppling till fettförbränning faktiskt.
Mm. Ja, jag har ju varit lite dåligt påläst på skillnaden mellan aerob och anaerob träning tidigare. Men jag kollade lite här innan, så att, det låter som att det stämmer. Tillgång till syre.
Tillgång till syre och förbränning av fett, det ligger nära till hands. Vilket ju då blir en fin övergång till våran presenting partner under vintern och våren. Och det är ju AceTrack.
Just det.
AceTrack då tillsammans med Elitista.
Mm.
Som ju är utbildningsdelen av så att säga hela det konglomeratet av kunskap och personlig utveckling och hälsokännedom.
Just det. AceTrack är en mätmanick som man mäter sin utandningsluft med.
Ja, AceTrack mäter ju ketoner.
Mm.
AceTrack ser ju till formen ut som en alkomätare. Kopplas till en app och man sätter på den, kopplar upp den mot appen, det tar 15 sekunder och sen så blåser man i den och så får man ett värde på hur mycket keton, man får ett värde på hur mycket aceton man har utan andningsluften, vilket är direkt kopplat då till hur mycket ketoner man har så att säga i blodet, frisatta ketoner, vilket i sin tur är ett värde på hur metabolismen fungerar och hur mycket fettförbränning man har för tillfället faktiskt.
Just det, man får också ett litet meddelande huruvida man befinner sig i ketos eller inte, eller hur troligt det är att man befinner sig i ketos.
Vi har pratat en hel del om det här, och ketos, det är någonting man vill vara i relativt sett ofta, ganska mycket faktiskt. Det är ju ett mänskligt naturtillstånd. Det är ett tillstånd som man naturligt befinner sig i när man har en hög grad av fettförbränning, och man har en hög grad av fettförbränning om man inte hela tiden göder sin metabolism med mycket stärkelse eller socker eller kolhydrater i största allmänhet. Och de absolut största bovarna i dramat för att förstöra en fungerande fettförbränning eller att skada metabolismen så att man blir sjuk, det är ju raffinerade kolhydrater, ultraprocessad mat, socker helt enkelt.
Mm.
Och det ska man ju passa sig väldigt mycket för då. AceTrack är jag ska säga bäst i världen på den här uppgiften. Och även för mig då, som har levt med väldigt många av de här kunskaperna eller med de här processerna i nära nog 30 år nu. Också jag har lärt mig en hel del om hur min kropp fungerar, hur min metabolism fungerar. Jag försöker ju vara väldigt ödmjuk inför min egen hälsa och kropp, och jag tar ju absolut ingenting för givet. Vet ju du, Niklas, och hoppas ju att våra poddlyssnare också vet att hälsa är ju verkligen ett ständigt pågående projekt eller en ständigt pågående strävan kan man säga.
Ja.
Och det finns ingen...
Hälsa är som opastöriserad mjölk. Han har ett ganska tydligt bäst före datum.
Ja, men definitivt. Och,
om man inte underhåller den.
Ja, eller,
det är färskvara kan man säga.
Ja, definitivt. Och hälsa är ständigt föränderligt. Man kan aldrig vila på gamla meriter. Man kan ju till viss, det är klart, man har med sig ett jättefint sparkapital om man har skött sig under en längre tid. Och alla dagar där man gör någonting positivt ger ju en marginal till dagar där man är kanske lite slarvigare och sådär. Och ja, livet ska ju också levas såklart, och det ska njutas också. Men det är ju hela poängen att det finns ju som inget motsatsförhållande mellan att ha ett hälsosamt och friskt liv, ett proaktivt liv, och att också ha ett roligt liv och ett glädjefyllt och ett unnande liv. Det handlar ju bara om vad man lägger i den bemärkelsen om med glädje och att unna sig då. Men det är klart, alla av oss vill ha lite fest då, dricka lite alkohol kanske, äta lite godis, ja, sådär va. Så att när man får kännedom om hur den egna kroppen fungerar så vet man också vilka marginaler man har, och det ger ett incitament att då definitivt ha fler bra än sämre dagar. Och när jag menar bra dagar så menar jag proaktiva dagar där man gör sitt bästa med maten. Man äter det som man vet att man mår bra av, som kroppen mår bra av. Vilket gör att man fungerar mycket bättre, både fysiskt men också mentalt. Vi som har testat AceTrack och vi som jobbar mycket med att påverka vår egen hälsa med mat och sådär, vet ju att man blir jävligt skarp i huvudet när man är i ketos. Till skillnad från när man har unnat sig för mycket socker och kolhydrater under en period. Då vill man mest gå och lägga sig och kolla på Netflix.
Ja,
och en enkel film som inte är för svår.
Någonting
snuten i Hollywood eller någonting. Gärna någonting man har sett innan
inte
också.
Inte för invecklad intrig.
Nej. Och man vill inte gärna tänka på sånt som är jobbigt och svårt och komplicerat och provocerande och sånt. Utan man vill ha enkla tankeprocesser.
Precis.
Så att det finns
jag tycker man märker en tydlig skillnad. Eller jag märker en tydlig skillnad. Och alla jag vet som har testat märker en tydlig skillnad i det kognitiva.
Ja, definitivt. Så att AceTrack är ju liksom bara ett verktyg som ska hjälpa till för att styra de egna vanorna mot bättre vanor på sikt, mot en förbättrad hälsa på sikt och mot, jag skulle vilja säga nu i den åldern vi är, mot en fördröjd ålderdom. Så att vidare, om vi nu pratar ålderdom som ett begrepp där det sker en del degenerativa processer, utan att man får genom sina vanor vara så frisk och stark och kapabel och fit och ungdomlig i den rätta bemärkelsen av ordet och vital helt enkelt.
Precis.
Så länge som det bara går. Det tror jag att alla som befinner sig någonstans från 35 uppåt kan skriva under på det. Och när man börjar närma sig 50 så blir man väldigt, väldigt ödmjuk inför kroppens skörhet och livets förgänglighet. Det gör att man håller sig lite grann på tårna. Och det gör också för min del att jag njuter så mycket mer av de dagarna då jag släpper lite grann på tyglarna och vad ska man säga, njuter av livet på ett lite mer explicit sätt. Vilket är härligt. Så att gå in på AceTrack, getacetrack.com, läs gärna på om produkten, köp en AceTrack för all del. Det är en väldigt relativt sett billig investering. Den är oerhört enkel att använda. Man kan med fördel använda den 3-4-5 gånger om dagen initialt för att få liksom ett grepp om hur metabolismen funkar. Man får en känsla för hur det man gör och det man äter, hur det påverkar den. Och det ger en ett starkt incitament att fortsätta vara proaktiv eller att bli mer proaktiv då.
Getacetrack.com.
Ja, precis.
Koden Colting.
Koden Colting, rabattkod ger 400 kronor rabatt på den här produkten. Så att det är ju klockrent. Sen kan man också, om man vill behöver lite pepping och lite, om man behöver lite mer insikt, mer än att lyssna på våran podd, om man behöver hjälp i den här processen, man behöver kanske coaching.
Man
eller,
behöver någon hålla i handen.
Ja, men precis. Så kan man gå in på elitista.se och där finns det kurser, det finns webbinarier, alltså webbaserade föreläsningar. Där finns kunskapen på ett djupare plan som man då kan köpa och bli liksom coachad, och det tycker jag är jättebra för att komma igång i de här processerna. Man får mycket insikt i exempelvis hur blodsocker fungerar, hur insulin fungerar, vad en frisk metabolism egentligen är, hur man går tillväga kostmässigt och annorstädes. Och även där kan man använda koden Colting för en generös rabatt.
Just det. Jag säger det igen, getacetrack.com, elitista.se.
Och som en liten side note så vill jag också säga att om man nu köper en AceTrack så är det också jätteintressant om man kanske testar sin första dygnsfasta under den här perioden då, för att få en känsla för, om man aldrig har fastat innan, så kör man en middag till middag, alltså 24 timmar. Och då kommer man att få ganska anmärkningsvärda så att säga värden i det här. Mitt tips är att man kanske kör en vecka, 10 dagar precis som man brukar, och så får man en baseline på sina värden. Man testar 3-4-5 gånger om dagen. Och sen så införlivar man då en sån här 24 timmars fasta, och då kommer man garanterat hamna i ketos, och då kommer man se hur det faktiskt påverkas, hur man ser de värdena i AceTracker, men också hur man känner sig och hur man mår. Och då så här, man är i ketos, man får uppenbart så här, men du är i stark ketos, bra jobbat, säger AceTracker, eller något liknande då, beroende på vilka värden man får. Och så kan man också koppla det till hur man känner sig, och jag skulle nästan kunna garantera att man kommer känna sig skarp, vital, kognitivt väldigt påkopplad Har man ett problem med sockersug och sånt där så kommer det att vara kraftigt förminskat och sådär. Man känner sig stark karaktärsmässigt och moraliskt i sammanhanget. Om vi nu lägger in det här värdet att kunna motstå frestelser och sådär.
Mm. Ja, verkligen.
Så det är coolt.
Härligt.
Ja.
Med det sagt så tycker jag att vi springer vidare till vårt uppsnack.
Ja, precis. Ja. Och där har vi ju fortsätter vi kanske på det aerobaspåret.
Det får vi ändå göra. Det kommer handla om, ja, i alla fall för i ditt fall. Vi ska ju snacka om den här skidutmaningen som har pågått under hela vintern. Den var med oss förra vintern också, men det är ju mellan dig och hela Sveriges, eller framförallt Borås skidgud, kan man kalla honom det? Erik Wikström.
Ja, men Erik är ju en kraftigt underskattad skidåkare, men jag känner ändå att han åtnjuter en väldigt stor respekt i hela Skidsverige med allt han gör. Han har ju definitivt Sveriges största skidpodd, Lagom Kondition. Pratar de inte bara om skidor.
Nej, den började ju som en skidpodd, men nu är det mer en konditionspodd för... Jag tror att det är framförallt det skidor och löpning. Ja. Då. Men, ja. Ja, ändå.
Men sen är ju Erik också skidcoach.
Ja.
Och så att säga, genom det värvet så delar han ju med sig av sin entusiasm och sin kunskap till väldigt många vanliga, så att säga, kanske icke-skidåkare och får dem ut i spåret att åka. Och det...
Han har ju stor coachingtjänst som heter Wikström Coaching.
Ja, Wikström Coaching. Och han är väldigt duktig på det också, ska jag säga. Han är ju en jätteduktig skidcoach och kan förmedla de här kunskaperna. Och för det ska man ju komma ihåg att bara för att man själv är en duktig eller hyfsad atlet i en viss gren så är det inte alls säkert att man är en duktig coach. Men det är inte säkert att man ens vet varför man själv är duktig eller hur man ska göra. Och omvänt så kan man ju vara en fantastisk coach utan att vara en speciellt duktig idrottsman själv. Det är inte så att Michael Phelps simtränare är en bättre simmare än Michael Phelps själv är, såklart.
Nej.
Det säger sig självt. Men en del fattar ju inte sånt. Utan, nej, en del tror ju att ska man vara en duktig coach måste man själv vara världsmästare. Så, men det är klart att Jan Andersson hade liksom inte gått in och tagit plats i startelvan när landslaget spelar ikväll.
Nej, men det är ju svårt att vara bäst i världen om man också ska coacha andra ofta. Ja. Så kan det vara. Men Erik är ju faktiskt både en väldigt duktig coach och en väldigt duktig skidåkare.
Ja, och det är det sista i detta då, det är att han är ju en sån otroligt duktig skidåkare. Och jag skojar ju med, vem det var jag pratade med, Erik Thiberg, gemensam kompis då, om den här skidutmaningen, och jag menar på att det är ju nästan, det är löjligt liksom att jag ska tävla med honom i det här, för i verkligheten så skulle han ju ha dubbelt så många skidmil som mig. Jag menar, jag hade inte kunnat jämföra mina skidmil med typ Kalle Halvarsson eller Jens Burman.
Nej.
Det hade ju varit löjeveckan. Nu har jag åkt i och för sig jättemycket de sista två veckorna, det tror jag att jag kan mäta mig hyfsat liksom. Åker man 30 plus mil i veckan, då åker man ju nog som många liksom, om vi säger proffsåkare nu då, eller ja, verkligen skidstjärnor åker då.
Mm.
Men Erik gör ju oerhört fina resultat på en ganska medioker träningsgrund faktiskt, får man ju ändå säga. Han får ju ut otroligt mycket av sina skidmil. Våra vägar har ju korsats lite grann sista veckan. Nu drar ju upp sig här. Grejen är ju så här då, skidutmaningen. Det är ju en rolig grej för oss att vi ska peppa varandra och komma ut. Jag behöver det, eller jag kan använda det som en liten motivation för att ändå få mycket träning, vilket är viktigt för mig av många olika skäl. Mm. Och för Eriks del får det liksom honom att prioritera träningen, skidträningen. Och inte bara göra coaching och sådär. Och jag vet att han uppskattar också. Men med det sagt, han borde ju ha dubbelt så många mil som mig.
Man kan ju säga så här att ni åkt lika mycket skidor i tid.
Mm.
Så hade han ju haft betydligt fler mil.
Ja, han åker ju så mycket, mycket snabbare än vad jag gör. Han är ju så mycket bättre på många olika sätt. Sen åker han ju, tror jag också kanske, han åker ju lite hårdare än vad jag gör, ju fler riktigt långa pass.
Mm.
Han har ju gjort några sådana, men han har ju åkt först jubileumsvasan och sen har han ju åkt riktiga Vasaloppet. Så där är ju liksom två sådana megalångpass. Och så, men sen när han tränar så kör han ju, han kör ju ganska fort, han kör ju hårt. Mm. Ja, han kör ju svinfort liksom jämfört med mig.
Ja.
Häromdagen då så träffades vi på, och då körde han intervaller, och då var det som ett, du vet, det var det som ett, ja, men det blir så här, det blir en sån rude awakening. Jag kan tänka mig att det är ungefär som, ja, men någon som har lärt sig simma som ändå så här har kommit in i det och tycker att ja, tränar, kanske en vuxen simmare, triatlet, simmat några år och så ligger och plöjer, simmar, och så kommer typ jag och kör intervaller jämte, lägger 50 på 32 eller Alexander Berggren, och så bara okej, jag är nog inte så bra på att simma trots allt.
Nej.
Eller man märker, ja, det är nivån.
Ja.
Så jag var ju ute och åkte lite så här lugnt. Jag åker ju medvetet väldigt försiktigt och lågt, relativt sett lugnt. Speciellt uppför. Varför kommer jag ta på ämnet sen? Aerobas.
Mm.
Men Erik körde lite intervaller då. Fy fan vad fort det gick. Det var som ett mål av snö. Det var som att se, det var som att se en sån här superhjälte i trikåer som kom förbi. Ja. Det är ju jätteimponerande. Ja, det men det blir också så här, men fan, för ibland kan jag också tänka mig så här, men jag är väl ganska, nu är jag fan ganska bra på åka liksom. Ja. Typ så här, man sätter typ 10 stycken asbra liksom på tre, eller typ så här på trean eller på typ fyrans växel eller så då. Ska vi säga ettan. Ja, men på typ trean och fyrans växel så bara fan, det går ändå rätt. Fan, det är ändå bra tryck där liksom. Ja, och vilket du säkert är hyfsat då, men det är bara att han gör det hela tiden. Ja. Så du vet när han kommer det bara och du vet och sån jävla timing allting. Du vet, det är ju ingenting om det är is och kurvor. Du vet, så jag är ju hyfsad på perfekta förhållanden, men han är ju alltid bra. Ja. Det kan ju vara isskorpa och han bara så här. Du vet, jag vill ju stanna, du vet, så man ska vända runt 100 eller 360 grader eller 180 grader så här, komma. Jag vill sakta ner och gå runt så att inte man halkar till eller så. Han bara ja, du vet, upp i fart igen. Det går så fort liksom så att det går inte ens att fatta.
Känns som man står still.
Ja, ner som, verkligen.
Ner som sköldpaddan och kaninen.
Ja, men det är verkligen så. Ja, men det är en klassskillnad. Ja, där har vi en riktig toppåkare. Och det är ju alltid så. Jag har alltid sagt till Erik. Fan, tänk Erik om du tränade som en lager 157-åkare eller någonting. Liksom vad grymt det hade varit för dig. Han bara, ja, men det är klart. Ja, men han har ju varit 29 i Vasaloppet. Och det var ju det året det var typ så här spurtstid. Alla kom in samtidigt. Ja. Han har ju vunnit Ängelbrektsloppet. Och han vann ju jubileumsvasan i år.
Ja.
Men det är klart, och det är ju lite speciellt då.
Det är ja, klart, han hade väl varit topp 100 i Vasaloppet. Jag vet inte hur många år det
10 år i rad.
Ja.
Så det är ju verkligen anständigt.
Ja.
Ja, men så Erik är ju grym. Och vår utmaning är ju, har ju då sträckt sig från 1 december till kommer sträcka sig till sista mars. Idag är ju det 29 mars.
Mm.
Och det börjar ju lite grann så i december fick han ett stort försprång, för han var väg på lite läger och han började åka mycket och jag åkte ganska lite och jag åkte typ 35 mil. Sen kom jag igång jättebra i januari och körde typ 75 mil och var till och med förbi honom lite grann där. Och då tänkte jag så här, han brukar alltid typ så här vabba bort några veckor och han är väldigt familjeorienterad. Han är väldigt familjeorienterad. Ja, för jag kan ju åka 10 mil vilken dag som helst.
Mm.
Ja, så här. Och så ja, sen i februari var det ju så himla dåligt väder. Det var mycket regn och det var blåste mycket och det var dåliga spår och då är inte jag så jättetaggad. Plus att jag var lite förkyld och hade lite andra saker att göra. Så jag åkte svindåligt i februari. Så Erik tog en sån mastodontledning där.
Och sen åkte
jag. Nej, jag vet inte hur mycket. Han ledde nog som mest, tror jag. Jag tror han ledde med över 40 mil faktiskt.
Oj.
Mm, och jag var ju mycket på Playtas också.
Där låter du inga skidor eller?
Nej, och där han bland annat körde Vasaloppet.
Ja,
så att han hade 40 eller 45 mils ledning. Så jättemycket. Men sen när jag kom hem och så var det ju fina förhållanden och så bara, men nu ska jag ha också så här, skidutmaningen absolut, men nu ska jag ha en bra aerob. Jag ska ha en typ 3 veckor jättebra grundträning här nu. Så då har jag ju kört, sen då jag kom hem och det är ju 16 dagar sedan då. Jag har ju kört 16 dagar i sträck till och med idag. Och då har jag ju kört, vad var det jag sa? Jag har ju kört 68 mil på de 16 dagarna.
Sånt var det, ja.
Ja, men typ 42,3 kilometer i sträck. Och att det inte är högre än det beror ju på att...
I snitt
att,
menar du?
Ja, i snitt, ja. Mm. Att jag har varit gräsänklingspappa här under 5 dagar. Det jag har varit beroende av typ barnvakt för att kunna komma iväg och köra 2 mil bara då.
Ja,
men jag har egentligen velat vara där klockan 6 på morgonen och typ kört 7 mil.
Det är ändå, jag tycker ändå att det är imponerande att du har varit där och kört varje dag medan du har varit själv hemma med båda barnen.
Ja, men jag har fått hjälp av Malin och passatudor och sen med mormor, morfar och farmor och ja, ja. Så jag har fått bra hjälp så jag kunnat, men det blir ju inte så att man är ju inte där, kan inte vara där 4 timmar utan det är ju 1,5 timmes åkning på sin höjd, 1,10 och 20 och så hem igen. Så ja, så
hur har du varit stressad då, har du kunnat hålla dig under den?
Ja, men det har ju närmat sig. Ja, men det har ju blivit så här och så har ju han åkt väldigt mycket nu det sista relativt till honom. Så vi har varit väldigt tight så här. Det varit så här, jag så här 11 km plus, 6 km minus, 8 km plus. Så och sen har vi nu 2 dagar i rad träffats på skidstadion. Typ så han ringer mig igår morse, jag är på väg till skidstadion, ja. till Hästrastugan. Då har jag ändå så här, jag har fått en sen start igår för ja. Igår var ju måndag, jag var hemma själv med barnen igår.
Ja.
Så jag lämnar Rufus på förskolan och sen kommer Malin och då, jag kommer inte iväg för 9:30. För mig är ju det så här, ja det är ju 3 timmar borta där egentligen. Man vill ju vara där när det är krispigt och fint. Jag åkte till Hästrastugan, då ringer han mig så här, bara, vad gör du? Jag bara, men jag är i bilen på väg upp till Hästrastugan. Ja, jag åker just nu. Jag bara, fan, as we speak liksom, minska mitt försprång. Och så börjar ju det här psykandet då liksom. Hur mycket tänker jag? Så du vet, så börjar ju det här underskjuta sig ner. Men du vet, jag har mycket att göra i veckan. Fan, jag måste jobba. Du vet, vi ska åka bort på fredag. Du vet, det blir svårt här nu. Jag vet inte. Så här, hela tiden underskjuta. Jag ska inte heller åka så mycket. Och så... Så åkte vi typ lika långt igår på morgonen, för jag var ju tvungen. Malin kan ju inte passa min tur hur länge som helst eller liksom. Han kommer ju behöva byta blöja förr eller senare. Och vi behöver jobba. Och så, men så hade jag tänkt att jag skulle åka igår eftermiddag. Men då kom inte Elin här med tiden. Hennes plan blev försenat eller hon missade en flight. Så att den brann ju inne, den skidåkningen där då. Men alltså, och så i morse jag tänkte jag ska gå upp svintidigt då. Och det blir ju, jag menar, tack vare sommartiden här nu så det, liksom, det blir inte ljust så tidigt. Och ja, plus att man är ute. Ja, jag somnar ju sent igår, Elin kom hem och vi skulle prata så här. Så jag var ändå upp, jag satt ju ändå klockan på 05.30. Vilket i min biologiska klocka blir såhär 04.30. Man bara, det här är det här, shit's getting real liksom. Bara dubbla kaffe upp där. Jag hinner åka ett varv. Så kommer Wikström in där såklart. Superpepp. Och så vet jag ju så här: okej, jag hann åka 2 kilometer. Jag hade 8 igår. Eller vad hade jag? Nej, jag hade 11 igår tror jag. Nej, jag hade 8 plus. Och så, jag ligger 10 plus nu. Och så åker han, kommer ikapp mig. Så han sätter ju massa distans med mig då. Och sen stannar han då. Han åker 27. Hur långt ska du köra? Jag ska köra lite till kanske, men jag måste åka snart. Ja. Men så fick jag lite feeling. Såklart. Lite mörka. Han såg ju, jag hade min påse där med liksom dricka och grejer i. Det stod en kaffe där, så han borde ju kunna härleda att han tänker inte åka hem riktigt där. Så jag körde ju 54 idag. Så nu ligger jag 30... Vad ligger jag? Nu ska vi säga vad han ska. Jag ligger 36 km plus. Så att det känns ju ändå som att han... Jag hoppas att han vet nu att jag gillar dyra italienska viner. Det är ju det som är grejen då i det här. Att det är en flaska vin. Jag har en flaska vin upp på honom.
Ja, just det.
Men jag vill gärna ha 2 flaskor vin. Ja. Typ så här. Ja, 37 km är före. 37 vilket före. Vilket ju är ett helt träningspass för honom.
Just det.
Men vilket han åker på. Han åker ju där på 2 timmar om han vill.
Ja, men det blir spännande.
Så jag har ju kört svinmycket nu de sista 16 dagarna.
Det är 29 idag, det är 2 dagar kvar.
Ja, 2 dagar kvar.
Kommer du åka något mer idag eller?
Nej, idag åker jag inte mer. Nej, nu måste jag jobba och så. Så att det blir inte aktuellt faktiskt.
Klockan kommer stå på 5.30 imorgon igen då.
Ja, det kommer det göra. Absolut. Men du vet, man sätter upp sina mål i huvudet. Så jag hade ju så som mål i huvudet när jag kom hem från Playtas. Men jag ska åka 4 mil om dagen i snitt. Det är ett bra mål. Det är 72 mil på 18 dagar. Ja. Det är ju svinbra. Det är så här, men det är 2.20-2.30 om dagen i snitt. Eller något sånt där, beroende på hur spåren är. Eller så här. Men det är 2,5 timmar i snitt om dagen. Det är asbra. Ja, men det är ett bra mål. Och jag har ju legat jättemycket plus på det. För jag har ju åkt så här 6 mil, 7 mil. Jag låg ju typ 11 mil över min egen interna målsättning. Ja, men så att du tänker jag så här. Men jag ska åka minst 5 mil om dagen här de sista 3 dagarna då. Så åkte ju 54 idag. Så får vi satsa på en 5 mil. Men du vet, jag är ju beredd på att så här. Och Erik sa ju så här, ja, men jag har inte, du vet att vi kommer ju, det blir ju skidåkning hela dagen på torsdagen. Han bara, nej, för jag har ställt in alla möten på torsdagen, säger han. Så att det kommer ju vara så här, typ, det kommer vara en sån här utnötningskrig på torsdag. Vi åker där, och sen kommer ju någon att ge sig.
Vart åker ni nu?
Men vi har åkt både på Estra och på skistadion. Solen har ju tagit ganska styggt, men de är ju helt otroliga på att fixa spåren. Så att,
man vill ju veta vart ni åker på torsdag, det är ju värt ett studiebesök.
Antagligen skidstadion. Men grejen är ju så här att någonstans, även om man åker då svinlångt där på torsdag förmiddag, typ så här, jag leder med 8 mil. Nej, men vem kan vara säker på att det inte är Erik Wikström åker dit klockan 6 med pannlampa och kör resten av kvällen?
Nej,
det kan man inte vara. Så det är ju lite så här, jag får ha jour här hemma. Och kanske, du vet, var beredd på
att... Få ha någon uppe på skidstadion och någon på Estra, så jag kan ringa. Han är här nu.
Men ändå, det har ändå varit ett 4 månaders projekt. Man vill liksom inte gärna torska på att man är ouppmärksam.
Nej,
man vill inte missa på det.
Nej.
Att man är liksom, att man går och invaggar sig i falsk trygghet.
Men hur ska du lösa det? Du vet ju inte om man åker dit eller inte.
Jag får generera en tillfälle. Och sen får man ju ändå förvänta sig full disclosure någonstans. Man får ju inte mörka, man får ju liksom inte så här... Man får ju inte säga att man inte har åkt när man har åkt.
Nej.
Och på en direkt fråga får man ju liksom inte så här svara nej, jag ska inte åka.
Nej.
Det är ju lite sådana hederskodex såklart då.
Just det.
Så att man får ju ha lite koll där på. Men vi kör ju en sms-uppdatering precis hela tiden. Det är det första jag gör efter ett skitpass. Det är att spara ner det, ta en skärmdump, skicka till honom. Så att det är en pågående... En kamp. En utmaning. Ja, det är svinkul är det.
Ja, men det ska bli roligt.
Varenda person jag åker runt, varenda person jag stannar och pratar med, eller som man säger, kingsar med lite så här, frågar hur det går i utmaningen. Jag bara, ja, that's why I'm here.
Jobba på.
Ja, men det börjar, alltså, det, men sen ska man ju säga också, även alltså, som de här killarna jobbar, eller ja, de här personerna på Västra stugan respektive skidstadion, alltså snacka om att göra mirakel, trolla med knäna. Vi har ju ändå haft en period nu, det har ju varit 12, 13, 14 grader. Jag har ju sett 14 grader på min biltermometer ganska många dagar nu, de senaste 10 dagarna. Du vet, det är ju rena försommaren ute nästan.
Jaja.
Man bara, man går så här, man rör sig i andra delar av stan, man bara, hur är det möjligt att man ens kan åka skidor vid den här tiden på året?
Eller hur?
Bara, kommer man upp dit på skidstadion, perfekta förhållanden. Ja, nästan. Eller du vet så här. Ja, nej, men verkligen perfekta förhållanden med alla mått mätt. Så det, och även på Östrastugan. Det var fantastiskt igår liksom. Så,
häftigt.
Ja, men häftigt. Det sjunger ju på sista versen. Så att någonstans där. Ja, det blir ju ingen mer skidåkning sen. Torsdag. Sista passet.
Torsdag, sista passet. Sen åker du bort på fredag.
Sen åker jag till Playtan som vecka med familjen. Och sen när jag kommer hem så är det ju rakt in i SUP och barfotalöpning, tänker jag.
Precis.
Nu byter vi spår där. Och om något så behöver mina skidpjäxor saneras ju. Det luktar ju som ett, det är ju ett biologiskt stridsmedel. Så jag får ju lägga dem längst bort i trädgården och torka.
Man blir lite svettig i den här värmen, kan jag tänka mig, på skidpjäxor.
Ja, det är omöjligt att få skidpjäxor att torka också. Du får ju ha ett sån här skotork. Men det är ju en riktigt, riktigt ond doft.
Du får lägga dem i frysen fram till 1 december. När utmaningen börjar.
Ja, men jag har gjort det, men det hjälper faktiskt inte. Jag har verkligen testat allt.
Men ett halvår i frysen kanske funkar.
Ja, men det är nog på den nivån.
Ja,
nej, så det är en spännande kamp. Så att de som gillar att följa oss får ju följa oss på Instagram, där vi utkämpar ett lågintensivt psykologiskt krig.
Men frågan är om jag inte ska följa er live på plats då på torsdag. Det ska jag försöka få till en timme eller någonting i alla fall.
Ja,
kan vara kul.
Ja, absolut. Ja, men vi får se här hur det går här. Nu tänker jag att Erik kanske det hade ju varit lite walkover, det hade ju varit synd, men jag tänker att han kanske stämplar ut från det han ska göra och åker upp och, du vet, river av, du vet, han kan ju riva av 2 mil på en timme där när han alltså, eller ännu snabbare liksom. Så han behöver ju inte åka så länge för att göra det, men även han blir ju lite trött så. Han kör ju ganska hårt på ett annat sätt, så han klagade lite grann över vissa fysiska kramper. Så att, och jag har ju min old man strength.
Just det.
Så,
ja, vi får se hur det går. Det ska bli superspännande. Men du, vi nämnde ju lite här hur det var att få till skidåkningen när du var ensam med tvåbarnspappa.
Ja.
Hur har det gått?
Det är ju inte så imponerande. Många som lyssnar på den här podden är ju ensamma med sina barn hela tiden. Så det är väl inte mycket att imponera sig av. Men det är ju lite så. Det är ändå. Ja, det är ju härligt. Ja, Elin har ju liksom inte varit hemifrån en natt sen när vi fick Tudor. Och hon har ju jobbat en hel del kvällar. Jag är ju jättevan att ha barnen själv, alltså så här att gå och lägga sig och så. Men hon har liksom inte varit, hon har inte varit borta. Nu var hon borta på en resa. Hon har ett gäng barndomskompisar, och de fyller allihopa 40 år. De har följt varandra sedan dagis egentligen. Så de har varit i Dubai då.
Går ju under namnet dagismaffian.
Ja, faktiskt. En av dem bor i Australien, Ann. Och hon flög till och med dit för det här då. Så det var ju en jäkligt. Och det var ju verkligen efterlängtat. Och supervälförtjänt. Elin har ju dragit ett jävligt tungt lass med allting, ja, men du vet, husrenovering och vad heter det, ja, mamma ledig, vilket ju, ja, men det är tufft helt enkelt.
Eller?
Och det förpliktigar ju, man har, hela tiden har minst ett barn, även om du får gå på förskolan då, så är det ju det, man är ju liksom aldrig ledig så det var väldigt bra för henne och jättekul. Men det var ju gått hur bra som helst såklart. Och själv med barnen, det är ju underbart. Det är ju riktigt, riktigt, riktigt roligt. Rufus börjar bli stor och alltså det är kul att prata och hänga och mysa och sådär. Men en grej som är lustig så här, det är ju hur man börjar tänka när man är mitt i den här barnuppgiften då, eller familjeuppgiften, när man ska ha egenansvar för det helt och hållet. Så blir det ju så här, jag kan ju åka skidor, komma på mig själv och tänka hur jag lägger upp liksom tvättstrategin då. Okej, okay, tvätta lakanen här nu idag, okej, okay, jag behöver lägga in dem där. Så behöver in tumlan vid den tiden, vad tar jag därefter? Tar jag barnens kläder där och 40 tvätt, så de kan jag hänga där. Så kan jag gå ner och hämta det dagen efter till Rufus när han ska till förskolan. Eller det handdukarna ska komma in så de tumlas så de är klara till badet ikväll. Du vet så här, under tiden, om jag gör det så kan jag också tömma soporna där nere, gå ut med det, så kan jag plocka de leksakerna som du förstod fram. Ja, du vet, man lägger upp hela den logistiken. Det är som en sån här game of Tetris liksom. Man får de här pusselbitarna att passa in då för att dagen ska flyta så bra som möjligt. Man får så här, förbereda, clean as you go.
Men det är ett logistikjobb eller hur?
Ja, det är ju ett logistikprojekt mer än någonting annat. För det är sådana förutsägbara uppgifter. Ja, men de ska äta, det är 3 mål mat och så är det mellanmål. Och sen så ska man aktivera dem och så ska du försova vid någon tidpunkt. Och så man jämnar mellan dem, det ska ju kissas, det ska bajsas och det ska bytas blöjor. Och så på kvällen ska de bada och så liksom sådär. Det, så att det är ju många sådana förutsägbara uppgifter. Och så, att, och så hur man går runt och tänker väldigt mycket på nästa pusselbit, hur ska den passa in här för att, så att det blir så här, när Rubiks kub, hur ska vi skruva på den här så att det kommer ihop alla färger i slutändan.
Ja, men det har gått bra då i alla fall.
Ja, det har gått svinbra. Ja. Det är jäkligt kul, ja, faktiskt. Det är ju mycket plockande och pillande. Och, men det
men
är
du
ju...
har varit på förskolan på förskoledagarna, ja, och tur du har varit hemma.
Tur du har varit hemma.
Tur du har varit på jobbet.
Tur du har varit härlig. Han sover ju 3 timmar där när jag har honom. Så jag är bra, jag är duktig på att lägga dem. Det är ju värre för Elin. Där somnar de inte alls lika fort då. Men ja, jag vet inte. Det är... Ja, nej, men det har gått jättebra. Svinkul. Det har ju bara varit, det har varit den här bilbarnstolen då. Men man får ju också sådana lite i sådana anfall av perfektionslystnar också. Så bara, jag ska se till att Elins bil är ren när hon kommer hem då. Det är så här, styr upp det här projektet och typ köra den dit, springa tillbaka. Malin, du får passa tur, du är 15 minuter, jag kör dit den då. Och sen, ja, men så här, grej man vill ha fixat då. Men i hennes bil så har vi en bilbarnstol och då... När man, ja, men det är så, du vet ju själv med bilbarnstolar, typ skjuter du liksom förarsätet för långt bak, då går du igång ett sånt där pip, ett sånt där lågintensivt hjärnblödningspip. Känner du igen det?
Nej,
men det är i våra bilar, i våra bilbarnstolar såna. Ja. Och då räcker min bil räcker att jag justerar sätet och så slutar det pipa. Man bara fan, vad jag behöver sitta trångt. Jag sitter upp i ratten som en gammal pensionär liksom. Men så i Elins bil är det liksom, då är det en avstängningsknapp tydligen. Aha. Som någon sadistisk tekniker har gömt någonstans och den är så omöjlig att hitta. Typ så här, för de som har byggt bilbarnstolen tycker att det här är en sån viktig uppgift så du måste dedikera en halv dag till det här. Typ så här, det ska inte tas lätt på. Nu piper jag, för nu är förpliktiga jag din uppmärksamhet tills du har löst det här liksom. Och vi har gömt den här knappen så att du behöver liksom sätta dig in i det här. Vi vill att du ska engagera dig i uppgiften. Mm. Det räcker inte att du kör runt ett barn säkert så här, du måste intressera dig för teknologi, tekniken bakom, vilket ju blir så här, man bara, ja, fram med sätet och kollat allting och den här spärren, ja, men allting, det lyser grönt och så bara, pip pip pip, och så försöker man tänka på något annat, vi vänder fönster utan höja radion, du vet, så bara pip pip, du vet, det går rakt in i någon kärna av själen.
En programmerad.
Ja, men du vet, jag får ju såna här fantasier bara, jag vill bara sluta, du vet, jag vet inte om du sett den här filmen Office Space. Mm. Den här roliga filmen där de typ så här går loss till slut, det är någon så här kopieringsmaskin eller någonting som strular. Där de så här går loss med baseballträn till slut på den då och så här slår ihjäl den här kopieringsmaskinen. Och så fantiserar jag om den här bilmartonen, bara för att snyta ut den och massakrera den. Sluta pip!
Men du behärskade det?
Ja, nej, jag stängde bara dörren, eller jag har inte behövt åka i Elins bil, jag ville bara se till att den blev ren. Mm. Så att så vitt jag vet har den stått och pipit där i 4 år nu. Batteriet har väl tagit slut, hoppas jag. Kanske. Nej, men jag gick verkligen runt och tittade bara, var kan man ha gömt en knapp? Vart det är logiskt att det finns en knapp som man enkelt kan trycka på? Stolen är säkrad? Nej.
Nej.
Nej. Den är typ så under något skydd, in i någonting. Man ska ta isär någonting. Där ligger den. Tryck här. Så här.
Det låter fruktansvärt. Våran barnstol har inte det. Det känns bra.
Ja. Men det är ju såna, det är ju sån,
nästa kommer väl ha det då.
Tålamodsträning eller vad ska man säga, det typ Serenity Now träning.
Ja, men jag tror att det är en konspiration. Så där pipande i bilar och allt sånt. Det är för, ja, att man inte ska hålla på att tänka på viktiga saker utan man måste hela tiden hantera,
ja, ja,
någon skit, ja, som piper.
Ja. Ja, men det är ju grejen med så ens ska man säga, ens uppmärksamhetssfär är ju hela tiden förgiftad av en massa ljud. Så. Det är ju iPad och sen är det, ja, leksak som piper. Och det gäller att veta vad man ska lystra till. Liksom. Mm. Så att man blir ju tränare. Men det vet ju du allt om.
Ja,
och lär dig allt eftersom. Eller ja, det vet ju alla som har föräldrar, eller som har barn hur det är. Då. Ja. Ja, men allting gick superbra. Den där incidenten jag hade var ju att precis igår då, när Elin inte kom hem. Och jag skulle så här, vi hade ändå laddat upp lite att vi skulle åka och hämta mamma på flygplatsen efter förskolan, så blev det inte så, så fick vi vara hemma, så hade jag tur då här nere. Och som någon anledning så välte jag ner en kaffekopp från min espressobryggare, från hållaren där. Ja. Det var ju ett riktigt lågvattenmärke, typ så här, koppen i 1000 bitar, så kaffestänk över hela, ja, typ över halva mitt skrivbord med en golv, man bara, nej, nu, nej, nu får jag gärna någon annan kliva in här och hjälpa till.
Så man kan säga att du höll ihop det fram till fulltid, och sen tappade du det på övertid?
Ja, jag tappade det faktiskt inte, men det var mer en sån, den olyckshandel som var, den hade ju varit dålig ändå. Så har man lilla tur och sen kliver runt där. Nej, står där nu Tudor, fick han gå runt med mig, han var faktiskt jäklig. Han fattade att nu var pappa, nu var det inte läge att kliva runt där och plocka med grejer. Vassa skärver och kaffe,
ja, fantastiskt. Jag har träffat Tudor för lite, känner jag. Han har blivit härlig. Jag träffade han lite förra veckan. Ja. Då kom han in här och high-fivar mig lite snabbt innan han gick igen.
Ja, det är svinkul. Ja. Nej, jag vet, så här, det är ju ingenting man ska få en pappamedalj för att man har haft sina barn själv. Så, men det är ju...
Jag var ju gräsänkling mellan fredag och lördag utan barn.
Ja.
Det är ju den bättre varianten. Ja. Eller bättre, det är ju skönt att vara med sina barn också naturligtvis. Men ja, den egentiden är också ganska härlig faktiskt.
Ja, ja.
Jag grillade en lever.
Suveränt ju.
Får man passa på att göra såna, ja, såna hälsostärkande aktiviteter. Det kan jag rekommendera.
Ja, perfekt. Ja, men det är verkligen underbart. Det som jag har hunnit med mycket är att man spenderar så himla mycket tid i sängen.
Mm.
Får barnen i säng och sen så ligger man ju själv där och man tittar på lite tv och tittar på lite nyheter och tittar på lite film och sådär. Så att det är ju väldigt avkopplande tid relativt sett, även om det är ju inte speciellt, det är ju inte produktivt för fem öre. Man kan ju svara på lite sms eller skriva någonting på Instagram, men det är ju inte, ja, det är ju väldigt soft på det sättet, och det är ju jävligt mysigt. Det är ju grejen liksom, man ligger med varsitt barn, man ligger med sina sovande nakna barn jämte sig, så typ så här, det är inte mycket annat som oroar en i världen då. Man bara, nej, det finns mycket man skulle kunna vara orolig över, både privat och annorstädes liksom, eller som man skulle kunna så här, hur ska det gå med det, och hur stressar du över det, och så bara, jag har två friska härliga sovande barn här nu som jag liksom har kramat till sömns.
Det är gött.
Ja, typ, det är alltid rätt med världen ändå, relativt sett.
Eller hur?
Så där är ju, man landar ju väldigt mycket i det, att här är ju det riktiga liksom livet, för allt annat kan ju gå och gömma sig så länge. Ja, det kan också vara viktigt, men inte lika viktigt som det här.
Nej.
Så att, nej, men det är ändå härligt. Det kan jag starkt rekommendera. Inte för ofta, men då och då.
Ja, det är bra.
I lagom dos, ensam med barnen.
Allt ska vara i lagom
dos. Ja, så är det ju. Nej, men nu ser vi fram. Nu ska vi åka på familjesemester alla fyra. Det ska bli jäkligt, jäkligt härligt. Och bada och simma och
leka. Sola.
Ja, spela minigolf och äta på buffé och... Ja.
Fy fasen, vad gött. Med det sagt så går vi vidare till våra partners.
Ja.
Den här veckan har vi med oss Kryo, Jonas.
Kryo har kommit, eller har, Kryo är ett svenskt företag som har en fantastisk produkt som jag har kommit i kontakt med sen tidigare och varit väldigt nyfiken på och velat införskaffa. Då har den bara funnits exempelvis i USA. Och någonting, så här, det är rödljusterapi och red light therapy. Och det är någonting som används av biohackers över hela världen, idrottsmän, används av många sådana här anti-aging, föryngringsexperter på liknande kliniker och så vidare då. Och den här rödljusterapin är otroligt välgörande för väldigt många av kroppens funktioner. Och på Kryo, om man går in på Kryo, kryo.se, så ser man att de har de här ljuspanelerna, dels de små för hemmabruk, som jag själv har ännu och använder, där man sitter väldigt nära med ansiktet. Helt ofarligt för ögonen, visar sig till och med vara gynnsamt för ögonen faktiskt, också för ögonhälsan. Finns det en sån här mediumpanel, då är det mera halva kroppen. Så finns det också sån här sängar som ser faktiskt ut som solarium, men som inte alls har, ja, solariet är ju 100% dåligt, det här är 100% bra skulle jag vilja påstå.
Som
men,
en helkroppspanel, ja, då kan man säga.
Så jag var där och så, men du får testa här nu då. Jag var så jäkla nyfiken på det här och verkligen velat pröva detta. Jag vet att min brorsa har en sån och han liksom, typ såhär, he swears by it liksom, och har en sån här, han har en sån här halvpanel och sätter han en filt där och så sitter han där och mediterar och säger att det fantastiskt. Ja. Så att jag har varit så himla nyfiken på det här och jag kan ju säga, det är så svårt att säga efter en gång när man ligger så, men det var verkligen vitaliserande, avkopplande, vitaliserande. Och vad den här gör då, och det här har ju verkligen, det här är ju liksom inget flum på något sätt, utan det finns ju, det har man ju forskat i tusentals kliniska studier runt om i världen som visar på extremt positiva resultat för allt mellan smärtlindring, muskelhälsa, hudhälsa, sömn, alltså hormonbalans, ja, så att det finns ja, mental hälsa inte minst då också. Det finns jättemycket forskning som visar på att det här påverkar kroppen på på cellulär nivå på ett väldigt, väldigt gynnsamt sätt, stimulerar en mängd olika hormoner i kroppen. Och rödljusterapi, eller den här produkten heter ju Red Northern Light. Det har ju lite grann olika, så att säga, har lite olika namn. Man kan också kalla det för RLT eller fotobiomodulering, fototerapi, LED-terapi. Så det finns lite olika benämningar på det här. Men
bra att säga det, för rödljusterapi låter ju som att det är något för bilförare.
ja, absolut. Men det här har ju också någonting att det här hälsosamma naturliga röda ljuset stimulerar mitokondrierna. Ja. Det är ju cellernas kraftverk, vi pratar mycket om mitokondrierna, när vi pratar om exempelvis Selexir, eller vi pratar om AceTrack, metabolism, allting, ja, det som händer i mitokondrierna händer i resten av kroppen verkligen. Friska mitokondrier, starka mitokondrier, välfungerande mitokondrier. Och är också väldigt bra i att, så att säga, inte påskynda åldran och sånt där. Så att den här rödljusterapin är jättevälgörande. Den är helt ofarlig. Kommer med inga som helst risker. Den här lilla hemmapanelen då, för hemmabruket, eller minipanelen. Då sitter man bara med ansiktet framför. Kan man sitta varannan dag, 5 minuter, 10 minuter. Extremt avkopplande. Man blundar återigen. Det känns jätte ljust, men det är inte farligt på något sätt för ögonen, utan snarare tvärtom. Man blundar ju av naturliga skäl då när man sitter så då. Men verkligen meditativt faktiskt.
Det låter underbart. Jag gissar att detta är en produkt som är perfekt för oss moderna människor som inte har tid att sitta och stirra in i en solnedgång. Eller för oss svenskar då, som inte har några solnedgångar oftast.
Ja, absolut. Ja, så är det ju. Och det är ju såna här produkter som jag förstår har ju man också kunnat köpa den här typen av behandlingar i olika sammanhang, och då är den ju i regel svindyr eller påkostad, och framförallt har det liksom inte funnits någon seriös leverantör eller producent i Sverige av de här av den här teknologin, men nu har vi det genom Kryo.
Kryo.se.
Ja, precis, så man kan gå in på Kryos hemsida och kika lite på de här. Som privatperson så rekommenderar jag de här hemmapanelerna, ljuspanelen eller den här medelpanelen då. Är man en exempelvis en sjukgymnast verksamhet eller gym eller spa eller andra som jobbar med den typen av seriös terapi, så är det ju den här vi kallar för solsängen eller helkroppspanelen. Jättebra. Verkligen cutting edge skulle jag vilja säga när det kommer till teknologi.
Hur är det på Kryo? Funkar våran kod?
Man går in på Kryo så har man generösa 10%, vilket blir en väldigt fin rabatt om man, framförallt om man investerar i den här stora sängen då. Och den här lilla ljuspanelen, den är extremt prisvärd för att ha hemma själv liksom. Bara plugga in kontakten, kör liksom.
Otroligt.
Ja, så att använd koden Colting, 10% gäller på de tre olika storlekarna. Eller besök Kryo i Göteborg om man är intresserad på riktigt av att etablera, om man vill införskaffa en sån här rödljusterapi solpanel för sin verksamhet då. Men superintressant. Jag använder den ungefär varannan dag själv, och jag tycker den är grym. Och just också så här, den påverkar huden också väldigt positivt, kollagenproduktion, och känns 100% välgörande och verkligen 0% flum eller hype. Så att jag är verkligen glad att det finns en seriös producent av den här teknologin i Sverige nu. Så att kryo.se, kryo.se, gå in i webbshoppen och kika, använd koden Colting för 10 fina procents rabatt.
Missa inte det. Tusen tack till Kryo. Den här veckan har vi med oss Selexir.
Selexir, det är ju ett kosttillskott. Det är det enda kosttillskottet som jag på regelbunden basis använder och har använt under flera år. En liten men ändå bidragande pusselbit till att stävja den annalkande ålderdomen.
Kan man säga att Selexir, det är som pricken över i?
Ja, men i allting vi pratar om väldigt mycket nu så handlar det ju om så här, nästan det här maniska hindrandet av ålderdomen. Det skulle man ju kunna göra ett helt ämne om naturligtvis, men det ligger ju väldigt mycket i det. Jag vill fortsätta kunna vara så frisk och stark och vital och kapabel och på alla sätt och vis stark. Och det finns så jäkla mycket, många små bussbitar tillsammans som spelar en stor roll. Och Selexir är det enda kosttillskottet som har ett så att säga, en komposition och ett patent som verkligen adresserar den, en av de viktigaste nycklarna för att åldras med värdighet då, som riktar sig mot kroppens eller cellernas mitokondrier.
Mm.
Och funkar extremt bra. Selexir 1 heter ju det här, Selexir 1 heter kostnadsskottet. Man har ju också en sportdryck eller en sån här prestationsperformance-dryck som heter Selexir Endurance.
Just det.
Det här tillskottet är ju framtaget dels av Jonas Bård, svensk entreprenör, som ju är det absolut bästa beviset på för hur bra det här funkar. Vi satt precis och pratade om innan här hur han går från klarhet till klarhet. Alltså han är världsrekordhållare på 200 kilometer cykel.
Ja.
Han gör hisnande prestationer ur ett åldersperspektiv.
Han cyklar bättre och bättre dag för dag också, känns det som just nu.
Alltså,
han är ändå 56 år eller?
Ja, men alltså hans prestation på långa tempolopp eller långa tempoinsatser cykel, alltså jag gissar bara med 5 cyklister i Sverige totalt sett som skulle kunna mäta sig med honom, kanske motsvarande gissningsvis. Alltså han har otroligt hög prestationsförmåga och det är klart att han har någonting inneboende i sig själv, men det skadar ju inte att också vara så att säga
noga med detaljerna
i sammanhanget. Ja.
Mm.
Den andra skaparen, den andra upphovsmannen till det här är ju Dr. Marcus Gittele, som ju är en av världens främsta anti-aging-experter. Han har skrivit en bok som heter Growing Young, som jag verkligen kan rekommendera. Den förklarar vad åldrande är och vad åldrande gör med oss, framförallt på cellulär nivå, och vad som händer i kroppen och hur vi kan tänka och göra, äta, träna, leva för att se till att de här processerna sker så skonsamt som möjligt eller sker så långsamt som möjligt. Att vi håller oss unga kapabla så länge som det bara går. Så att Selexir 1, ett fantastiskt kostnadsskott. Jag rekommenderar det verkligen till alla som är som oss, ska jag säga. Nej, men jag ska säga, men säg från 0-35 uppåt, så är det ett extremt värdefullt kostnadsskott. Som säger, jag äter egentligen ingenting annat på daglig basis. Ibland tar jag lite magnesium, jag tar lite zink. På vintern tar jag kanske lite D-vitamin, men det finns ingenting som jag tar året runt så religiöst som jag tar mina Selexir faktiskt i sammanhanget. Då.
Var hittar man mer information om Selexir?
Då går man in på selexir.se och så kan man använda, om man vill köpa en sån här helårsprenumeration, så ska man använda koden COLTING12.
Mm.
Får man en fin rabatt. Eller om man bara vill ha en generell prenumeration på Selexir som man kan säga upp egentligen när som helst, så är det koden COLTING som ger en trevlig rabatt. Man får halva priset första månaden och sen så betalar man 395 kronor resterande månader, vilket också är ett rabatterat månadspris då.
Härligt.
Så att Selexir 1, selexir.se, är verkligen ett kosttillskott som håller vad det lovar. Också det är väldigt, alla ingredienser är kliniskt underbyggda med studier.
Mm. Härligt, men då är det bara att kika in där och börja föryngra sig då.
Ja.
Härligt, tusen tack Selexir. Nu ska vi prata om den bortglömda träningen, Jonas. Aerobbas. Aerobics höll folk på med förr i tiden.
den är på riktigt bortglömd. Aerobics med typ Jane Fonda.
Ja.
Som internationell ikon gällande aerobics-trenden. Och Susanne Lanefelt som nationell ikon. Nej, det var faktiskt inte det jag hade tänkt att vi skulle prata om. Det är inte aerobics.
Nej.
Utan aerob träning, aerob
och
basträning som grundträning och hur den har under ganska länge nu tycker jag varit bortglömd, inte bara i träning i gemen i den liksom allmänna träningsdiskussionen, utan till och med hos elitidrottare som har liksom undervärderat den, men den har gjort en ganska storstilad comeback nu, tycker jag.
Jag tänker direkt på det man har hört om det norska skidlandslaget, att de tränar väldigt mycket aerob träning jämfört med andra skidåkare.
Ja.
Och så tänker vi också på den här skrinnaren, den populära skrinnaren.
Nils van der Poel. Ja, det var det jag menade. Att den har fått ett åtminstone massmedialt uppsving. Jag vet inte om man ens har pratat om det i de termerna, men läser man hans dokument så har ju den tveklöst fått värdet av den aeroba grundträningen har ju tveklöst fått en renässans genom Nils van der Poel.
Just det.
Nils van der Poel skrev faktiskt till mig på Instagram igår här att han hade lyssnat på vårt avsnitt.
Oj.
Och var väldigt smickrad.
Alltså, han godkände
det? Ja, alltså, jag hoppas vi fick åtminstone hälften rätt. Han bara, ja, absolut. Mm. Och att vi har en plan att, en så länge odefinierad plan om att göra då ett poddavsnitt med Nils och förhoppningsvis också Johan Röjler som är hans tränare.
Kul.
När tillfälle ges under våren, men naturligtvis har ju han en ganska fulltecknad kalender nu som då Sveriges tveklöst hetaste och mest intressanta idrottsman.
Såklart.
Så han har ganska mycket annat på sin agenda än att sitta ner och prata med oss.
Ja.
Men en av dem tycker jag intressantaste poängerna med träningsmanifestet som han publicerar. Det kan man ju lyssna i detalj på det avsnittet som vi gjorde faktiskt på träningsmanifestet. Jag tror det avsnittet heter om Nils van der Poels träning.
Mm.
Så det som var väldigt slående i det var att han förbereder ju sig för tävlingsmoment som är 6 respektive 12 ungefär minuter långa. 5000 och 10 000 meter skridskor. Och han hade ändå då aeroba träningsvärde. Dels hade han aeroba block alltså, som var upp till 35 timmar på en vecka. Långa träningspass som var 7 timmar långa. Men också sådana så att säga, träningsäventyr som var mycket längre än så. Och sådana här ultradistans springa, träningspass.
Springa 16 mil och det. Ja.
Exempelvis, eller flerdagars aktiviteter, eller ja, cykla 60 mil i sträck, eller ja, cykla halva Sverige i distans och sådana saker som ju gör att det blir ännu längre. Liksom.
Mm.
Och, så att det är ju uppenbart att det finns någonting i det här som har ett stort värde. Och om man definierar då så här, aerob träning, vad är det egentligen? Och det är ju om man ska vara väldigt så att säga lekmannamässig i sammanhanget så kan man ju säga att det är väldigt mycket medelintensiv träning. Medelintensiv som också sträcker sig lite grann ner mot lågintensiv och som också beroende på vem du är och vart du är i din process också tangerar uppåt lite mer mot så att säga ja, tröskelträning, högintensiv träning då. Den aeroba tränings så ramarna kring den aeroba träningen är ju hyfsat bred och ju mer vältränad du är så desto större spann har ju du i sammanhanget då.
Precis, vi nämnde ju i början här att det är träning där man har tillgång eller där man hela tiden har tillräcklig tillgång till syre.
Till skillnad då från anaerob träning där man tvingas att spjälka. Det mjölksyra är då en bieffekt av det. Det är ju den anaeroba träningen. Sen finns det ju annan form av träning liksom när man använder ATP och exempelvis om du styrketränar så är ju det liksom det är ju en aerob process indirekt, men det är ju liksom inte där det är ju inte det är liksom en annan typ av träning i sammanhanget då. Du använder helt andra energisystem i kroppen då.
Just det, för vi pratar ändå om konditionsträning när vi säger aerob och anaerob.
Ja, exakt. Ja. Ja, precis. Anaerob träning skulle ju också kunna vara, alltså styrketräning är ju per definition väldigt anaerob då i sammanhanget, men du kan ju också ha anaerob konditionsträning. Exempelvis stenhårda mjölksyraintervaller är ett exempel på ett anaerobpass skulle ju kunna vara 15 stycken 200-ringar på bana, löpning där du springer på typ 120% av din liksom, tröskelfart motsvarande milen så, du springer väldigt mycket fortare än vad du skulle springa i motsvarande fart på en mil och så kanske du har 30 sekunders vila, eller du kanske har lika lång vila som du arbetar, eller ja, 2 gånger så lång vila som arbete, men det är väldigt viktigt om samjölksyra mer beroende av andra processer. Men det som är grejen är ju att vad du än gör i träningsväg och faktum med att vad du än gör i livet så är den aeroba funktionen och den aeroba basen fundamentet som du bygger allting annat på. Och det är där som man också har missat väldigt mycket där. Den aeroba träningen har ju så att säga misskrediterats under ganska lång tid. Man har kallat det allt ifrån mellanmjölksträning eller junk miles, eller ineffektiv träning, eller gråzonsträning. Alltså den har fått väldigt mycket, så den har blivit misskrediterat väldigt mycket. Och det som gör att jag betraktar den som bortglömd i sammanhanget är att man har i många avseenden verkat vilja man har velat hoppa över den träningen och istället gå egentligen rakt på väldigt mycket mer högintensiv träning, tröskelträning. Det finns ju alltid inslag av aerob träning i alla träningsformer egentligen. Om du kör ett hårt intervallpass så har du i regel en uppvärmningsfas, och du har liksom, när du påbörjar en intervall så tar ju det en viss arbetstid innan du kommer upp i en annan aerob process liksom. Så att du har ju alltid den aeroba delen där också. Mm. Men man har ju verkligen hyllat det här i högintensiva under de senaste 10, kanske 15 åren. Man har fokuserat väldigt mycket på, exempelvis då, om vi pratar om norsk skidåkning, nu vet inte jag exakt hur de tränar, men typiskt vad man har fokuserat mycket på, exempelvis när det gällde Marit Björgen och hennes framgångar och hela det norska träningskonceptet, var det ju det klassiska passet de kör 4-4 minuter då. Mm. Som ju är så här, ja, 4x4 och 4. Alltså 4 minuters arbete, 4 minuters vila, 4 omgångar. Och så är ju det så jävla mega hårt att du ska typ dö. Och det ska ju vara hårt direkt liksom. Det kräver ju då en lång uppvärmning. Men så de här 4-4 minuterna ska ju vara, ja, så hårt att du har ångest innan och att du nästan till dör. Och du ska ju liksom späka dig på första intervallen. Det är inte så att safea hem det, utan det ska vara jätte hårt då. Ja. Men då har man ju kanske missat att det ofta ligger då en jätte lång bas av den aeroba träningen i sammanhanget då. Lyssnar man på olika lagidrottare, klubbar och sånt, när de tränar, så brukar de så här, ja, vi typ så här, så håller man på med lite grundträning. Och det är ju det som man skulle kunna säga, att för många idrottsmän så är ju det här med aerob träning, det är och borde vara då grundträningen.
Basen.
Och basen, ja, det är därför vi kallar för aerob basträning. Men det är också basen för all annan träning och all annan... Allt egentligen, det är ju basen också för en fungerande hälsa. Att du har ett... Det är ju där liksom den här mitokondrietillväxten sker, att det skapas fler mitokondrier. Vi pratar ju jättemycket om mitokondrier i podden idag. Vi har pratat om det i sammanhang med kryo, med selexir, vi pratar om metabolism. Alltså allt det där sker ju i mitokondrierna. Alltså fettförbränningen, förmågan att omsätta energi och så vidare, det är ju i mitokondrierna. Tittar du på en vältränad konditionsidrottare så har de ju betydligt fler mitokondrier per tvärsnittsyta än en otränad människa då, i synnerhet då. Så att mitokondriernas hälsa, mitokondriernas funktion är otroligt viktig. Det är viktigt för allt egentligen. Men så, när man pratar om lagidrottare så är det så här, då ägnar de 3 veckor liksom åt den här grundträningen. Ja, vi springer mycket och så här. Och så antagligen så springer man ändå ganska hårt. Så att det är inte så mycket aerob grundträning egentligen, utan man går raka vägen på tröskelträning eller intervallträning. Tittar man på mycket som man kanske ser trenden hos en del andra idrotter också, så är det att man har svårt att hålla sig, man är så klåfingrig så man vill hela tiden in och ändå köra lite tröskel och lite fart, eller lite så här, ja, det ska vara impulser då liksom när man skidåkar, så du ska hela tiden ha lite av det hårda också på det här, som att den aeroba basträningen inte är tillräckligt bra, som att den inte är tillräckligt värdefull, som att den inte genererar tillräckligt mycket effekt över tid då. Mm.
Jag tror att det hos vanliga motionären är det nog exakt likadant också. Man gärna vill köra något som man kan kalla för ett kvalitetspass eller så här. Eller...
Mm. Man vill gärna köra det hårt, ja.
Ja. Och en vanlig motionär har ju kanske också mycket mindre tid än en elitidrottare såklart att träna på. Ja. Vilket gör att man kanske blir lite stressad och vill ha kvalitet. Ja, eller men, vad man nu kallar det.
Exakt. Mm. Och då är det väldigt lätt att man går i fällan, därför att ju mindre aerobas, och det är ju ironin och paradoxen i det hela, ju högre aerobas du har, desto mer marginal har du också för att acceptera den hårda träningen sen. Alltså, nu har byggt det här enorma fundamentet, och det är ju verkligen så här, det är ju precis det som Nils van der Poel pratar om och relaterar sin egen framgång till. Jag menar, han hade ju en grundträningsperiod som, vad var den liksom, 14 månader, 16 månader. Visst, han hade lite styrkeinslag i detta också, och det kan man ju absolut ha, men liksom, det var ingen annan, det var inte tröskelträning, det var inte tävlingsträning, utan det var så här, konditionsträningen var väldigt kontrollerad och hade liksom ett tak på intensitet, och det är ju det som mycket definierar den aeroba träningen liksom, att
men han hade väl egentligen bara 2 växlar i sin träning. Han hade den aeroba delen, och när han tränade högintensivt då var det tävlings lika förhållanden och tävlingsintensitet. Ja, och han hade liksom inget emellan nästan.
Nej, men också på cykeln så hade han ju sådana superspäkande då, hårda intervaller som han då la in sen då. Ja. Men alltså den här aeroba var som var i månader och månader och månader och månader och månader av liksom, ja, långsam, hade man varit kritisk, ja, långsam, meningslös, samla timmar träning. Och så har man liksom fnyst hånfullt åt det konceptet då. Nu fnyser man ju inte åt honom såklart. Nej. För vad du ska fnysa åt, liksom han har vunnit allt som går att vinna, slagit världsrekord, liksom typ såhär fullständigt otroligt bra exempel på hur lyckad liksom ett sånt träningsupplägg är då. Men just här, men om man liksom ramar in då det här begreppet aerob träning och sen tittar lite grann på vilka fällor som man kan gå i och hur man liksom tänker fel ibland runt detta, så kan man säga att jag kan ju bara använda mig själv som ett bra exempel eftersom jag kan mina egna pulsvärden och sånt då, väldigt bra då. Och då kan man ju säga så här, om jag säger så här, det är mycket som är medelintensivt, och säger så här, i mitt fall nu då, för mig, ja, min maxpuls är strax över 180, strax norr om 180 skulle jag tro nu. Det är väldigt, så jag har inte varit där och besökt, jag har inte varit i det territoriet på länge. Men jag skulle tänka mig, när jag har kört riktigt hårda slaggångsintervaller, så har jag varit uppe, ja, men jag har varit uppe på hög 170 så, och typ nästan dött. Jag skulle gissa, vid ett högmotiverat tillfälle och utvilat så kommer jag upp i strax över 180. Mm. Vilket följer också... utvecklingen ganska mycket om man tittar kronologiskt i hur en människa åldras, alltså fysiologin. Man brukar ju prata om att maxpuls då generellt, rent statistiskt, 220 minus ålder. Och det innebär ju då att typ så här, ja, en 20-åring kanske har då 200 maxpuls. Men sen, man tappar ju sen då du tappar ungefär ett pulsslag per år. Alltså det är fysiologiska processer som inträffar, som gör att du tappar den övre växeln och sen tappar du den näst högsta växeln. Så att om du är sex, om du följer den, är du statistiskt enligt mallen, så har du då som 60-åring då, ja, bara 160 maxpuls.
Mm.
Det innebär ju att, ja, taket för din prestation har ju sänkts ganska mycket. Du har inte de här växlarna för det superhårda då. Sen kan du vara mer effektiv på lägre puls naturligtvis då, men
vad har Jonas Bohr för maxpuls tror du?
Nej, det vet jag inte, men i och med att detta är väldigt individuellt då, du kan ju kanske vara 240 minus ålder, du kan ju vara någon som har utgått från 200 minus ålder alltså, men det som man ska vara, så det är ju skitsamma, det får man ju testa själv då och se vart man faller in på den skalan då. Men det som är intressant är då att från en viss ålder så tappar du ungefär ett pulsslag i maxpuls. Och, det, ja, och ju mer tränad du är så tappar du lite mindre. Så tränar du hela tiden så kommer tappet vara lite mindre. Och det här är ju en teoretisk fråga. Alltså, hur kan du ens relatera till en vanlig person som aldrig ens är uppe på maxpuls? Så att, jag menar, det där, men rent medicinskt och fysiologiskt så brukar man liksom relatera till det. Och för min del som har testat detta, jag har gjort så sjukt många labbtester och sådär. Så att för mig stämmer. Jag är ju ganska mycket på den här skalan. Jag hade ju runt 195 som i maxpuls när jag var i 20-årsåldern eller 25-26 och så. Ja, så att jag har inte riktigt tappat, jag har inte tappat ner till 170 ändå, för jag är ju 50 nästa år, men ändå så här, jag har åtminstone tappat ett pulsslag vartannat år åtminstone då.
Mm.
Så det är ju så att det innebär ju att för mig då så 180, ja, då är jag ju nästan död. Det är ju så hårt så att jag, det är ju liksom, det hade varit superhårt. Över 170, då sa jag ju verkligen i. Det är ju hårt, det är ju ont. Över 160 skulle jag säga, ja, det är ju intensivt. Det är mer någon form av tävlingsfart eller långa intervaller eller någon form av tröskelpuls. Det hade väl 160, mellan 160 och 170 hade det kanske varit min snittpuls, som jag hade sprungit en mil på tid eller cyklat ett tempolopp, 2-3 mil. Sådär då. Och när jag kör mina då, skidpass exempelvis då, om jag cyklar långt eller om jag skulle springa ett distanspass, så är ju min målpuls eller vad jag vill sikta på då i snittpuls eller så. Typiskt då för mig är ju ett bra aeropass, då har jag ju kanske 125 i snittpuls.
Mm.
Men det är ju inte bara snittpulsen. Snittpulsen skulle ju kunna vara att du kör intervaller och så vilar du, så går du ner till 80 puls och så kör du intervallerna, så är det på 165 puls, så blir snittpulsen. Så att man får ju också se vilket spann har du under passet och hur reglerar du det då.
Mm.
Så att när jag åker skidor nu exempelvis då, så jag vill absolut inte gå över 150 puls, då kör jag för hårt tycker jag.
Ja.
För då blir det lite mer kolhydratförbränning kanske, och jag tycker då liksom, då går du ut över kontinuiteten. Jag vill hellre köra en timme extra varje dag och liksom, och bli trött ändå, men jag vill liksom hellre ha fler timmar med lite lägre puls än att det blir för hårt bara för att jag dras med eller så.
Hur funkar det då? Då går du nästan upp för backarna.
Ja, men det blir ju så. Det blir ju att jag inte går upp för backarna, men exempelvis efter jag var förkyld i februari, ja, då fick jag ju verkligen, då fick jag ju promenera på skidorna. För skidorna, det, eller skidåkning, det tar ju så mycket, det är ju så många muskler aktiverade. Och är du liksom inte påkopplad i kroppen, du är, om man säger, du är rostig liksom, ringrostig. Du kanske, du är, har du varit förkyld, så är du lite... Ditt, liksom, dina system är liksom lite stressade, du får en överdriven respons i kroppen, då går, drar ju pulsen lätt iväg, då kör du bara på platten. Och då var det verkligen så, promenera upp på ettans växel. Jag vill ju inte ens åka på skidstadion i backarna, för att bara gå upp för någon av de backarna är för hårt. Jag menar, jag körde 5,5 mil idag, jag hade 1400 höjdmeter. Så det säger ju sig självt att om du känner dig lite urslag, eller om du bara är, i allmänhet inte är så tränad, men du får ju verkligen gå upp för backarna. Och det ironiska är ju att jag ser ju bara folk som, ja, du vet, vanliga människor, det är uppenbart att de inte är jättetränade, som kör hårt uppför. Eller man fattar ju att de tar ju fan i, alltså. Det är ju nästan till, det är inte många procent kvar innan det är all out. Och det blir ju inte, då, så här, folk tror att, ja, men jag kör, jag vet inte, folk tänker ju kanske, alltså man är bara ute och kör, så liksom. Men just att för min del blir det så, ja, jag skiter ju i den prestigen. Jag kör ju så som min puls säger, eller så som det känns. Det är ju inte bara, jag kan ju reglera, jag känner ju, ja, det här är 145 och så är det 144 på klockan, eller nu är det 135. Alltså jag vet ju så när som på, och om det diffar mycket, då är det ju något fel på mig. Att, och då tar jag det väldigt lugnt, typ så om det avviker jättemycket, då tar jag det. Men för att återgå till det här, då försöker jag, ja men, då, ja, men kanske 145 som högst i puls. Upp för backarna, och så går det ner kanske till 120. Man står lite i fartställning nerför och så här, men gärna snittpuls 125 i sammanhanget då.
Lyckas hålla det?
Ja, men det gör jag. Absolut, det försöker jag verkligen göra. Därför att jag låter mig liksom inte dras med, eller jag drivs liksom inte av ego eller prestige. Men jag kör ju alla möjliga människor som kör om mig ibland, om jag har bestämt mig för att det ska gå jättelångsamt. Det kan ju vara ett före till långsamt, eller typ att jag, eller det kan ju vara så här, jag har inte känt mig bra, eller jag är sliten, jag har sovit dåligt, eller jag har känt någonting på G i kroppen. Jag vill inte ens komma upp i över 130. 130 är mitt tak idag. Du vet, du får ju stanna i backen. Och jag får ju stanna i backen då.
Ja, men jag kommer ihåg någon av de första gångerna vi var tillsammans på Playitas. Vi var ute och cyklade, du och jag. Då tror jag att du också cyklade efter den devisen. Du hade någon maxpuls där du inte ville gå över. Så märkte jag i uppförsbackarna, jag bara, vad gör han? Ska han stanna?
Nej.
Vi gick så jäkla långsamt. Och då fattade jag inte riktigt vad du höll på med.
Nej.
Det fattar jag nu, men då undrar jag.
Ja, nej, alltså, å andra sidan så driver jag ju på ner, för det blir ju så att cykla på och få med sig fart upp i nästa backe. Men det är ju liksom hela tiden, det är så lätt. Och cykel är ju så liksom att, och så är det ju med mycket, när du kör på en lite kuperad bana så är det ju alltid en fördröjning i pulsen. Så man kan ju tycka att, men det känns bra, och så trycker du på, och så även om du saktar in sen mitt i backen, så bara blum, pulsen drar upp till 150-160. Och så genast har du liksom hamnat lite grann fel. Nu säger ju inte jag att det är ju inte hela världen. Det är ju aldrig liksom, det är ju ingen exakt vetenskap, eller jag ska säga, finns ju inga exakta gränser, och det är ju aldrig farligt att liksom dippa upp någon gång ibland. Men om man liksom inte är medveten om vad man gör och hur processerna fungerar i kroppen, eller att man har den här självkännedomen då. På samma sätt finns det ju liksom en, kanske en gräns neråt då. Jag hade ju liksom aldrig, det är därför jag skulle ju aldrig logga en promenad som träningspass. För jag menar, jag går runt och har 80 i puls liksom. Det är inte ett pass. Det är ju under gränsen för lågintensivt. Det är ju riktigt lågintensivt på riktigt. Många pratar om lågintensiv träning. Men för mig finns det ju liksom ingenting som är, det är ju inte träning om det är lågintensivt. För det är ju promenad då. Det är ju liksom, du har 80-100. Det är ju någon form av vardagsmotion. Du får frisk luft. Om du inte är ute och powerwalk, alltså typ så här, du går med en ansats någonstans liksom. Det är klart att all motion har ju en effekt. Alltså det är positivt och välgörande. Men att bara gå en promenad på flackmark, om du är normaltränad, kommer liksom inte generera någon träningseffekt så på hjärtat, på konditionen egentligen då.
Nej.
Och då blir det ju också så här. Då kan man titta exempelvis på många cyklister, motionscyklister som jag möter man många klungor med folk som är ute och cyklar. Allt ifrån Team Rynkeby eller vad det nu är, cykelsällskap som ska cykla för Vättern.
Vi brukar stå hemma vid staketet, jag och Lille, och titta ner på vägen som går långt nedanför oss. Det rullar förbi hur mycket cyklar som helst nu när det är sådana väder.
Ja, men då är de ju ibland 25, ibland 30 pers. Och så sitter man i två par, så sitter du som 10, 12, 14 par. Och jag menar, jag vet ju av erfarenhet, när du sitter mitt i en klunga så är det flackväg. Alltså, du har ju vilopuls, alltså vilopuls utan att sova, men man har ju 80-90 puls. Alltså det är ingen träningseffekt, du sitter där. Och sen så puttas du upp i fronten, och då kanske du får ta i lite grann. Och är det backe då, så blir det liksom tröskel. Så att folk tror att de är ute på någon sån här aerob basträning, men de är ute på ett fartläggspass egentligen, där två tredjedelar av passet är helt meningslöst egentligen. Mm. Så här, jag kan förstå så här, ja, men vi cyklar för att det är socialt och ja, ja, men ni fick nog inte den träningseffekten som ni trodde. För att ni har suttit här, bara, ni har suttit här på, som 14 par och ätit en bulle liksom, i vilopuls, mer eller mindre. Och ja, man visserligen har benen rullat runt och så, men det är ju liksom inte... Och du, man är så sjukt utsatt för vad gruppen gör i de sammanhangen. Och jag valde ju tidigt i min karriär, även som triatlet, även när jag var duktig relativt sett på att cykla. Då. Jag vill inte cykla med cyklister. Jag vill inte träna med andra på det sättet. Jag vill cykla med en eller två andra som... vet vad jag gör liksom. Det är precis som vi cyklar då, i regel kanske håller, om du nu är ett distanspass, ja men håller igen uppför, men sen över krön och nedför då cyklar jag jättefort och speciellt att behålla fart ut på flacken och aldrig rulla om man kan trampa in med 56-11 och bara driva på direkt liksom, för att hålla pulsen på en liksom, att hela tiden att du arbetar hela tiden, antingen med musklerna eller med hjärtat eller helst både och då.
Mm. Nej, jag har ju aldrig cyklat i klungor överhuvudtaget när jag har cyklat. För när jag skulle köra Vätternrundan nu. Mm. Och jag hade ju egentligen inte cyklat i någon klunga innan det var skarpt läge på Vätternrundan. Så jag visste ju att det är lättare att sitta i en klunga och det är lättare att sitta på rulle på någon annan och sånt här. Men hur mycket lättare det var hade jag ju ganska dålig koll på. Och jag trodde ju inte att jag skulle kunna köra med den här klungan hela Vätternrundan egentligen. Mm. Men jag hade ju som ett sånt mål att jag ska ta det lugnt, sitta med ner till Jönköping och sen kan jag börja cykla i Jönköping. Så jag skulle bara rulla dit ner.
Ja.
Det var ju verkligen så. Jag var ju inte ens trött när vi kom till Jönköping.
Ja, men event är ju en sak. Då mår du event. Och att cykla i klunga och träna. Men, så här, men vi ska cykla Vättern upp. Ja, det är klart att det finns en poäng med att träna liksom i klungan tillsammans. Ja, men klubben vi ska köra tillsammans. Absolut. Ja, ja. Men då är ju det då att... Ja, men då, om man nu tänker, ja, men vad är det för träning vi gör idag? Ja, men det blir ju en utpräglad fartleksträning.
Ja.
Naturlig intervall eller vad man ska kalla det. Men för att också kunna maximera den egna träningseffekten, att man är mottaglig för de hårda delarna där, så kanske man också skulle behöva köra rätt mycket distans själv med en kontrollerad insatspuls, en jämn, där det inte är typ en tredjedel av passet är alldeles för hög, men de andra två tredjedelarna är alldeles för låg.
Jag tränade ju bara själv inför Vätternrundan. Jag körde ju alla pass själv. 10 mils runder, oftast liksom. Bara helt ensam.
Ja, och vi körde ju några sådana.
Ja, jag körde lite med dig gjorde jag också. Men alltså, klungträningen hade ju i så fall varit mer teknik.
Hur kör man en klunga? Färdig, absolut. Ja. Absolut sin poäng och sin plats, självklart. Men jag tror att många som... Man, typ i den egna världen då, i den egna sinnebilden kring vad det man har gjort, så har man kört liksom ett distanspass.
Ja,
du har kört ett långt pass beroende på vad man nu betraktar som långt, men det var ju inte en aerob basträning.
Nej.
Det var ett fartlekspass som egentligen ska komma på toppen av den här aeroba basen, och då sen har ju folk bara suttit hemma och kört liksom hårda pass, så det är så här, det är ju, och så är det ju, men visst, man har ju kanske en begränsad tid att träna, och många som tränar och ändå är seriösa vill liksom inte känna att man kastar bort sin träningstid. Men jag tror att man får en sämre utveckling när man missar den här aeroba liksom basträningen i det hela. Och att man hade haft färre sjukdomsdagar. Man har haft en längre utvecklingshorisont. Man kanske hade haft en lite långsammare utveckling. För genom att bara köra hårt, du kan ju ta vem som helst och bara köra ganska hårda intensiva pass. Du kan ju ta otränade människor och köra liksom intervallpass cykel, och du kommer få liksom en jäkligt snabbt stegrad liksom mätbar fitness eller prestationsnivå.
Mm.
Men den kommer ju också det finns ju det finns ju ett tak som kommer väldigt tidigt där om du liksom fortsätter med samma träning, så kommer du liksom bli övertränad och det kommer resultera i någon form av reaktion fysiskt eller känslomässigt mentalt. Ja, du kan bli sjukskadad eller tappa lusten eller bli stressad eller ja, jag har gått in i väggen, jag vet inte vad det beror på eller vad det nu än är liksom. Så att Det som är poängen, så att vi pratade lite om skidutmaningen innan.
Mm.
Och det som för min del då, jag har ju inga tävlingsmål i år. Jag ska köra Ötö med Elin och jag kan hoppa in i någonting så här, men jag vill ändå ha den här aeroba. Jag vill ändå ha den, liksom att bara få några veckor med sån här aerob liksom grundträning. Det var därför jag kände så här, men ja, vi kör detta all ut nu här, eller all in nu då. Och sen så, ja, så är det 3 veckor hemma nu innan jag åkte till Plaita. Sen ska jag åka skidor varje dag nu, om jag har möjlighet. Och jag ska hålla det på den här nivån. Ja, men då tänker jag så här, pulsband någonstans på ett pass. Nerför ibland så står man ju, och pulsen sjunker ännu längre. Men jag ska inte gå över 145 i puls. typ i regel då. Jag hade något pass där när Malin hade Tudor. Då körde jag jättehårt.
Ja.
Jag får bara så här maxa. Och då hade jag högre puls än dem. Då var jag uppe på 155 i backarna. Så. Men då var så här, ja, jag ändå marginal. Min grund aeroba bas är ju hög.
Ja.
Men så jag gjorde ett litet avsteg där. Men det var ett kort pass. Och det var liksom, ja, det blev någon form på gränsen till tröskelträning. Så att det är ju så, du har ju en flytande skala. Alltså du har ju någon sweet spot där tycker jag aerobt. För min del är det så här, 125-135. Det är min aeroba sweet spot. Jag kan hålla på hur länge som helst där, egentligen. Och sen över det, då gränsar det in till lite så här, ja, den rödare delen av den aeroba skalan liksom, en typ aerob maxfunktion, och sen blir det liksom borderline anaerobt, och går det för lågt och så blir det lite, ja, lite bortkastat, eller det blir lite ineffektivt då.
Mm. Men intressant är,
ja, men då blir det så, ja, blir så här 3 veckor, och då, jag menar, nu har jag haft det så här, det blir ju 3 veckor med över 20 timmar per vecka aerob grundträning, och det fyller ju på, men jag har ju ett sånt jättebaskonto såklart, det är tusentals timmar liksom, men också det är ju en färskvara där med. Och jag tänkte förra året liksom, jag körde ju nästan inga längre pass, alltså jag körde ju skidor förra året, men från förra våren jag cyklade nästan ingenting förra året, körde lite långa simpass här och där, men det var verkligen så här, och suppa, men fan, vi hade ju knappt något pass på över 2 timmar någon gång. Ja, jag körde någon swimrun session med Petter inför Ötö, körde väl något. Ja, något, jag hade ju träningsdagar som var mycket längre totalt, för jag hade flera olika pass och sånt. Men det var inte det här sammanhängande. Och så var det alltid ganska mycket hårda grejer emellan. Så att det blir ingen sån jättebra aerob bas i det som jag menar. Den här, fylla på den här basen. Ja, men nu stärker vi upp det här fundamentet. Nu är sen den här betonggrunden till det vi bygger ovanpå ska vara solid. Den ska förstärkas. Vi behöver fan med mer järnbalkar in här och täta de här sprickorna som börjar uppstå. Eller vad man nu ska skapa för metaforer kring det.
Ja, men jag tycker det är en viktig aspekt också, eller intressant, som du sa i början när vi började prata om det här, att det är ju ett fundament inte bara för träning utan för hela livet.
Ja.
Det är betongfundament. Jag menar, som att vara själv med 2 barn i 5 dagar. Det är ju lättare om du har en bra aerobbas.
Och vet
eller
du varför?
Bara så här, att leka med ett barn. Ja.
Och vet du varför, Niklas? Det är för att det också reglerar stressen. Alltså, ju bättre syresättande system du har då, vilket ju aerobbas är liksom själva, det är ju, vilket ju är essensen av att ha ett fungerande syresättningssystem, men också kopplat till metabolism. Du blir mindre blodsockerkänslig. Jag menar, oavsett vem du är, så finns det ju, är man ju, man är ju blodsockerkänslig på sin nivå. Jag med naturligtvis, även om min nivå är hög liksom. Men jag kan ju också vara sämre eller bättre i min värld, precis som du är sämre eller bättre. Men så just att jag ser ju tydliga förändringar på typ, ja, men 3 veckor här nu med över 20 timmar i veckan. Alltså jag har ju styrketränat lite också, men det har jag också en modell för hur jag gör då liksom. Men i alla fall, jag märker ju på många sätt, jag märker på vilopulsen sjunker lite grann på natten. Nu har jag gjort nu successivt det här HRV, hjärtfrekvensvariation, stigit lite grann. Du vet så här, från en hög och bra nivå, men positiva förändringar i sammanhanget då, och sen ger du utrymme för att kunna lägga in lite andra former av träning. Och sen, anaerob träning har ju också sin roll såklart sen, för att man ska vara, du vill ju träna hela ditt spektrum om du är liksom intresserad av din hälsa liksom. Jag läste en intressant, vem var det som skrev det? Paul Saladino tror jag skrev det, Carnivore MD. Typ så här, han pratade om löpning då, han är ju väldigt så typ hunter-gatherer filosofi då, men han sa att han skrev något typ så här, never run, either walk or sprint. Vilket du då skulle jag vilja påstå för en otränad person då, så ja, men det kan ju vara en fungerande modell då, men jag tänker ju fortfarande lite som idrottsman att jag vill behålla den här aeroba basen, men just att ja, men typ, ja, either walk or sprint. Ja, men så här, ja, men promenera då, men ändå så här, ja, men det är någon form av väldigt lågintensiv då, beroende på hur du kan gå fort och du kan gå i terrängen, då får du någon, ja, bra konditionsträning, och så då ovanpå det kan du lägga in sprintträning då. För då har du utrymme för den här anaeroba, väldigt kraftfulla, du stressar det energisystemet, och sprint är ju inte per definition högpulsträning. Så men för alla former av träning, om du är styrkeatlet, om du är sprinter, om du är vad du än ska utföra för idrott, så den aeroba basen är ju jättevärdefull. Jag tror man missar det svinmycket, till och med seriösa aeroba idrottare, man har missat det förut tidigare, typ lagidrottare, fotbollsspelare. Man ser bara det här, jag ska vara snabb och explosiv. Men vänta lite nu här, du har ju rört dig 70 minuter innan, du ska förflytta dig till situationen där du ska vara snabb. Du ska ha varit snabb, ja, tolkat välvilligt då, för jag menar, Usain Bolt var ju snabb så att ja, så jävla snabb är du inte, men du ska vara fotbollssnabb.
Mm.
Du ska ha varit det, ja, inte vet jag, 20 gånger, 40 gånger, 30 gånger innan, återhämtat dig från det för att vara snabb, men när det verkligen gäller, för det kom bollen i 72 minuten och då skulle du varit snabb.
Mm.
Men du har missat den aeroba basen i det hela, eller tänket liksom. Nu raljerar jag lite, men förstår vad jag menar.
Mm.
Att det är ändå så här, även i synnerhet är man har upprepade matcher och så. Så att egentligen vem du än är, vad du än gör, från idrottsman till vanlig person, så är ju den här aeroba basen otroligt viktig. Så mitt tips för vanliga människor är ju att är ju verkligen så här att ja, lägg in lite högintensiv träning då och då, men fokusera primärt veckor i sträck på den här medelintensiva träningen. Utom. Inte låget, visst, i så fall medelintensiv till låg är ju bättre än att det är medelintensiv till hög, för så tränar ju många idag. Mm. Man ska hela tiden, du vet så här, man vågar inte liksom låta det bara vara, för ett aerobt bra pass, då kliver du av cykeln eller tar av dig skidna eller kommer in efter löpningen och bara ja, det var det. Ta en dusch, gå vidare med dagen.
Mm.
Det finns liksom ingen kvarvarande trötthet. I mitt fall idag gör det för jag har sovit lite i natt. Men det är inte så, jag är liksom inte, jag är inte knäckt.
Nej,
jag är liksom inte så här, fan, kört sånt, du vet, man har kört ett svinhårt löpintervallpass. Fan, du är fan, du vet, du är helt...
Men jag upplever det
du, du är tagen liksom resten av dagen. Du är märkbart liksom trött, du behöver gå och lägga dig en stund liksom.
Ja, man har mindre energi helt enkelt.
Nej, men du är sliten helt enkelt.
Men jag upplever det som, och så tror jag det är för många motionärer, att man rycks ju med när man springer eller cyklar och så här. Det är ju kul att springa på lite, eller kul att cykla på lite och sånt där. Det är att hålla igen hela tiden, det är ju kanske inget man tänker på när man tränar på motionsnivå heller. Jag blir ju sån, bara jag ska tänka att jag ska jogga 5 kilometer, så rycks jag ju med och drar på lite i uppförsbackarna ibland, men det känns kul och så här.
Ja, och det kan man inte heller förringa, absolut inte liksom. Och det är ju inte, det är bättre att komma ut och göra de 5 kilometerna än att inte göra dem. Men man ska inte vara över, det ska ju inte heller vara så här att man blir paranoid kring sin egen träning. Men vad jag menar är att filosofin kring synen på träning, synen på vad som är konstruktivt och bra, vad som är uppbyggligt och sådär, har varit väldigt mycket, har dragit väldigt mycket åt det här högintensiva, det, alltså ända från crossfit-trenden och
typ så här,
ja precis, hit och också så här, när man så här, mytbilden av hur idrottsmän tränar, då har man liksom plockat ut 4-4-erna, det är det de gör i Norge liksom, och så har man missat det här, men vänta lite nu här, de gjorde ju för fan 400 timmar i råbas innan det kom in och blev en viktig komponent i det hela liksom, innan det tog över.
Mm.
Alltså man ser lätt det här som bara, här är hemligheten, men hemligheten är ju helheten. Hemligheten är ju att förstå vart skapas förutsättningarna för att kunna vara mottaglig för den biten i sammanhanget då. Så det är ju mer det jag menar. Men sen är det också så att hård träning gör ju lite ont och den är ju lite obaglig, och därför tror jag också att många tränar mycket mindre än vad de hade gjort annars, därför att man ska ha en riktigt bra dag om man ska ut och plåga sig så här, du vet, och så blir det så här, men jag skiter i det då, därför att man hela för så här,
eller så blir det ingen träning dagen efter för att man tränar
så hårt. Eller blir så här, eller man drar sig lite för att man liksom, jag orkar inte pressa mig idag liksom. Nej, men du skulle inte behöva inte pressa dig, typ så här. Du så här, stanna och gå i backen. Mm. Det gör ingenting. Vem ska du imponera på? Det är ingen som bryr sig mer än du. Lyssna på din kropp eller kolla på din pulsmätare. Koppla det till vad det är du, om du finns någon rudimentär idé åtminstone om hur man vill träna. De flesta motionärer brukar ju ha någon form av tanke kring vart det ska leda till och så vidare då. Och är man en vanlig människa, alltså bara att man hobbytränar, då hade jag sagt att låt all konditionsträning vara lugn, men lägg in lite och framförallt fokusera lite mer då på styrketräningen och låt den vara hård, fast kort. Alltså så här då, det kan jag ju säga, jag styrketräning, jag kör ju svinhårt när jag kör styrka nu, men jag kör ju inte så många, jag kör ju aldrig till failure på ett enda sätt, jag kör ju istället fler, men jag kör bänkpress då. Målet är ju att ha en tillräcklig vikt så jag kan göra 4-6 reps då, och så är det ju många övningar. Men jag försöker aldrig göra den här sista lilla, utan jag försöker liksom, jag håller tillbaka lite då. Ja, men när jag styrketränar så försöker jag köra typ 4-6 reps tungt, men jag försöker liksom aldrig pressa och klara den här sista reppen, men typ på bänkpress, det vill man liksom inte fastna med stången på. Och på 4-6 reps blir det liksom ingen direkt, det blir liksom ingen direkt mjölksyra på det sättet.
Nej.
Det är inte som att göra 20 reps knäböj. där du både får jättehög puls och, eller ja, det, som mjölksyran sprutar, utan det blir mer en liksom muskulärt, musklerna tar slut innan, eller alltså det är tillräckligt hårt för att liksom det ska bli lite muskelutmattning tillfälligt, mer än att energisystemet inte klarar det eller att pulsen blir hög, om du förstår vad jag menar. Ja. Jag kan inte förklara det på ett bättre sätt. Men och det innebär ju att det blir ganska relativt sett korta styrkepass. Men det är ofta en halvtimme.
Hur många olika övningar brukar du köra?
Ja, men 4-6. Eller, nej, inte 4-6. Ja, men kanske ja, men 3 övningar, 4 varv. Och så 3 till övningar, 2 eller 3 varv. Men ja, ganska tungt ja. Relativt sett då. Och det hade väl klassificerats som någon form av anaerob träning naturligtvis då. Jag har ju visserligen pulsmätaren på mig ändå, för jag loggar liksom och jag vill alltid ha koll på vad hjärtat reagerar. Mm. Men det är ju liksom inte ett, målet är ju inte att hålla sig inom en viss snittpuls där, utan Nej. Det är ju ett styrkepass. Men jag vill ändå logga det. Så att det är ju ett sätt man också hade kunnat göra då, att som vanlig motionär, men låt all konditionsträning vara behaglig bara.
Och så går pulsen upp på ett sånt pass då?
Nej, men det kan ju bero på, ibland gör jag ju sådana sekvenser, typ när jag gör någon sån här hexbarlift med motsvarande knäböj, eller vad ska man säga, ja, hexbar är ju, man står i en sån här stålbur och lyfter, och sen går jag över och så gör jag typ pull-ups, ja men då kan jag göra pulsen gå upp i 130-135 tillfället, men jag ser alltid till att vila mellan dem, så att, för det är ju inte ett konditionspass, målet är inte att hålla en jämn puls, eller att det ska vara till, jag låter pulsen gå ner då, bara att det är jobbigt och det är så pass, kräver så mycket, det är så stora muskelgrupper som jobbar, men ändå så korta, det är ändå relativt sett få reps är vad jag menar.
Ja.
Så den träningen kan ju få vara hård. Men det är, jag får ju väldigt sällan mjölksyra när jag kör den styrketräningen. Det är det jag menar. Det stressar inte det anaeroba systemet på det sättet. Jag menar, det finns liksom inget egentligen positivt mjölksyraträning med mjölksyra. Om inte du ska bli en 400 meters sprinter i världsklass kanske. Eller om du inte är en hårt satsande idrottsman. Någon gång ibland finns det ju marginal för det. Men att alltid ha närvaro av mjölksyra när man tränar. Där är ju problemet för många. Alltså, det pressas alltid på så att så här, det ska vara lite blodsmak. Och det är väl en manlig kvalitet. Typ så här, det ska, man ska inte ge sig. Och det ska alltså no pain, no gain. Fan, alla har kollat på Rocky och hela det.
Ja.
Och det blir ett problem. Då blir träningen, man får inte alls ut av träningen som är poängen. De flesta människor har ju annan stress i sina liv. Det är ju det som är. Man har ju ett påslag av hela sitt autoimmuna, eller sitt, liksom, sitt nervsystemet är påkopplat ändå. Massa saker. Det är massa andra grejer som stressar en. Man har barn, någon har bajsat på sig.
Det är jobb. Ska betalas.
Det är en massa stress. Man har stressmoment i sin vardag. Alla människor har ju det. Det är deadlines och det är knappt om tid. Och känslomässigt, mentalt. Man kämpar med sina ideal och sina målsättningar. Och det är mycket som ska pressas in. Man ska hinna med. Oj, nu är jag lite försenad. Allt det här. Det är en stress på kroppen. Låt konditionsträningen vara en ventil för dig istället.
Mm.
Låt det bli en... ett bra aerobt pass, helt och hållet 100% aerobt, utan närvaro av anaerobt. Så det är det jag menar, att vi har glömt detta lite grann idag. Så det här, vi tänker oss den här samla jägar fysiologin som vi har, den är ju byggd väldigt mycket för så här, ja, fettförbrännande, jag ska inte säga lågintensiv, det var inte så, man gick ju inte ut och gick med hunden och liksom, ja, det kommer en antilop och hoppa upp i famnen, utan man rörde sig över ganska stora sträckor. Och så hade man en del extremt kraftfulla muskulära moment naturligtvis då. Kamp, strid, lyft, kast, hopp, sprint, eller ja, så.
Ja, eller döda ett djur.
Ja, men det var ju inte detta liksom, ut och springa 90 minuter där man skulle forcera eller besegra varje uppförsbacke.
Nej,
eller att ta så hög snittpuls man kan, eller det var ju inte det. Det är inte där våran, typ så här, jag kom till och med på en provocerande citat, provocerande för vissa, typ så här insikt här om dagen när jag åkte skidor, typ om du behöver gel när du tränar så tränar du alldeles för hårt och du tränar fel.
Ja.
Typ så här, om du behöver sportdryck när du tränar du fel. Typ då, eller ja, undantaget då, vi säger undantaget 10% av din träningspass på årsbasis. Typ så här, ja, du är en hårt satsande idrottsman och okej, jag är inne i den fasen nu, då kör jag sportdryck och gel på varje pass för jag använder det. Ja, fine. Men om du behöver gel, sportdryck eller energi under vanliga pass, aeroba pass, det som borde vara aeroba grundpass, då tränar du fel. Då har du inte liksom huvudet med dig, då vet du inte riktigt vad du tränar, eller du följer inte det som du borde göra åtminstone då.
Mm.
Så att jag tycker att det var väldigt intressant att se att den aeroba basen var så oerhört viktig i då Nils van der Poels träning, som ju är det kanske bästa exemplet, eller åtminstone det senaste exemplet på någon som har haft full transparens med hur vederbörande har tränat. Precis. Och med då extremt goda resultat. Naturligtvis då. Och liksom konsekvent följt en idé kring, en filosofi kring hur, kanske utan att veta att alla, ja men han har liksom känt, ja klart han kan jättemycket, men han har också känt liksom att det här är konstruktivt, det här bygger liksom en nivå och förmåga. Mm. Man kan ju tänka sig att hela hans militärtjänstgöring då som fjälljägare eller vad det nu han var ju jägare, i alla fall jägarsoldat, också var någon form av låg medelintensiv aerob period liksom i hans liv, även om det inte var så mycket idrottsträning då, så att
säkert.
Ja, men så det finns, ja, det är, ja, men så det finns ju någonting där att liksom att betrakta, och det är kul att det liksom att det får en revival, och att det är synd att det finns en sån ängslighet runt att den tiden man lägger i den här i den delen av träningen, att den är bortkastad, för det är den inte. Men jag kan också säga som ett litet, ja men det, och det är, jag vet inte, jag säkert nämnt det tidigare, men sen finns det ju alltid moment du kan få in bra, du vill ju alltid få in bra teknik och bra rörelseekonomi i en träning. Exempelvis om du är löpare vill du liksom kunna verkligen sträcka ut och få bra koordination, och liksom du vill kunna röra dig snabbt. Och det är perfekt att använda nedförsbacka till det. Bara släppa på, åtminstone den sista delen av backen. Du får växla ut, du får ett fantastiskt steghjul, kommer upp på tårna, bara sträcka ut, få upp frekvensen, kommer ner i överljudsfart om man ska säga. Eller så släpper du på ner för en hyfsat flack backe, så kommer du i regel upp långt över din tävlingsfart om du är distanslöpare. Mm. Och det stressar liksom inte pulsen, det blir inte aerobt för det, men du får ett rörelsemönster. Mm. Är du simmare kan du göra serier där du liksom har en del korta intervaller där du får liksom driva på. Det är så vi försöker få folk att lära sig att kråla. Men nöj dig med 25 meter och så vila sen. Så att du inte drar på dig mjölksyra. Men liksom still och simma ordentligt. Att du liksom springer din simning och inte promenerar din simning.
Just det.
Så att det finns ju alltid sådana moment i alla typer av riktig träning där du kan få med dig tekniken och farten och rörelseekonomin ändå, utan att det blir liksom, ja, du behöver inte göra det uppför backarna. Du behöver liksom inte forcera, attackera varje backe och så.
Nej.
Så att det där är ju liksom en liten, ja men det är mer en inställning som man har då till träningen, tror jag.
Häftigt. Det har varit ett väldigt lärorikt avsnitt, tycker jag.
Ja, och det är ju pulsmätaren är ju den bästa kompisen i sammanhanget. Pulsmätaren och Borgskalan. Det är ju där vi jobbar ju i vår coaching med Colting Borsén. Vi jobbar ju bara med Borgskala. Därför att puls är individuellt. Jag menar, min 130-puls kan ju vara någon annans 115-puls och en tredje persons 150-puls beroende på vad man har för individuellt pulsband.
Just det.
Men tittar man på Borgskalan då, typ 13, så är det något ansträngande. Det är ju den sweet spoten jag vill ligga på då. Ja, vilket du ska då teoretiskt sett, för den går ju enligt någon form av grundformel i puls. 113 ska ju motsvara då 130 för snittet då, motsvarande. Mm. Men det blir ju väldigt trubbigt. Men om jag säger det ska vara något ansträngande, då är ju ansträngande för hårt. Hur är ansträngande? Nej, men ansträngande är ju ansträngande. Vet du inte hur ansträngande är, då får du lära dig det. Kan du inte skilja på lätt och hårt, så har ju du en läxa att göra innan du liksom börjar tänka över mer komplicerade. Alltså, är du med? Innan man börjar titta på vad klockan säger, så måste du lära dig att lyssna på kroppen.
Såklart.
Lär du att skilja, vad är skillnaden mellan lätt och hårt? Jag vet inte. Nej, men det måste man lära sig. Vad är skillnaden mellan maximalt och kontrollerat? Ja, men maximalt är ju så hårt du kan. Det känns ju som du ska dö om du gör det på riktigt. Ja, jag tyckte jag tog, ja, men då det var inte maximalt. Maximalt är ju då har du ju blodsmak och maxpuls, så det känns som du
vet. Kan du inte prata liksom.
Nej, det kan du absolut inte prata. Alltså, det är också det att folk har lite, jag tror många har liksom så här diffus uppfattning om vad hårt, lugnt, kontrollerat, något ansträngande är. Typ så här, frånvaro av smärta, närvaro av lite smärta, eller smärta är ett felaktigt ord, men närvaro av, ja, mjölksyra då, det skulle jag väl säga att det är ju då idrottsterm för, ja, typ smärta, det börjar göra ont liksom, eller det blir en påfallande ansträngning. Så att det där är ju det första steget liksom, att teknologin
som man lär känna sin kropp.
Ja, teknologin adderar man ju på när man fattar att den grundläggande, typ så här, när man lär sig prata med sin egen kropp. Bara, hallå, här är kroppen, något ansträngande, ja det är så här. Okej, vilka värden ger det oss här? Vad betyder det? Ja, men så alltså, lär man ju så här, ja men det här är något ansträngande, det ska ligga mellan 120-130 och lite upp och lite ner. Och sen är det liksom en gradvis skala åt båda håll då, såklart.
Just det.
Så det är den aeroba basen, aeroba grunden. Mitt tips är att verkligen fokusera mer på det och mindre på de här quick fix-grejerna. Som du får bra resultat på kortsiktigt. Men det taket blir också väldigt lågt. Det blir liksom ingen långsiktig utveckling. Och det slutar ofrånkomligt nästan för alla med någon form av träningsavbrott. Där man letar efter andra svar än att man faktiskt bara körde för hårt. Ja, ah, jag hade fel skor. Jag åt fel saker. Ja, hint, hint. Du åt många gel. Eller, ja, jag gjorde passen i fel ordning. Eller man försöker hitta andra orsaker. Jag är för stel där. Nej, men du bara körde för hårt. Det var för intensivt. Du har inte grunden för att hantera det över tid. Så det finns ju ändå många ganska många självklarheter kring det här. Men vi tränar vi aerob så har vi ju en otrolig kompensationsgrad för det. När man väl bygger upp det. Men jag kan ju åka 3-4 timmar skidor hur många dagar i sträck som helst i det här laget. Alltså, så, för det är min aeroba, ja, det är min liksom, nivå efter många, många år. Samma när man cyklar. Jag kan ju cykla 10-15 mil varje dag liksom.
Frågan är ju vad du ska göra för aerobträning nu när skidspåren stänger.
Ja, men precis. Ja, men då växlar jag över och kör. Nu har jag ju en hyfsad aerobas. För det har ju ändå varit mycket träning hela vintern med skidor. Skidor är ju en fantastisk aerobas. Och nu ger ju det man... Och även SUP är ju för mig väldigt aerobt. Liksom. Jag har inte kört så mycket intervallträning på SUP, men det blir väl dags för att göra det i sommar.
Men det blir inte så långa pass på SUP som på skidor?
Nej, det blir det inte. Det blir ju typ... Ett långt SUP-pass för mig är ju typ 90 minuter. Mm. Men det är ju ändå aerobt och det är klart. Har du väl byggt upp en bra bas, du fyller ju alltid på med det. Och så. Sen är det ju också total träning. Så 2-90 minuters pass per dag aerob, det är ju också jättebra. Så du får inte exakt samma effekter som ett sammanhängande 3 timmars pass. Men å andra sidan får du in 2 olika aktiviteter, så har du ju en plusfaktor där. Så det finns många sätt att se på det. Men poängen är liksom att veta var, om vi nu ska kalla det för framgångsfaktorn eller framåtfaktorn finns. Liksom. Vad är... Vilken träning är det som är mer uppbygglig och vilken träning är det som är mer stressande och vad är det som är förutsatt? Vilken förutsättning krävs för det ena respektive andra? Och jag tror ju äldre jag blir så tror jag att mer och mer av den här aeroba grundträningen kopplat till korta perioder då med superhård konditionsträning intensivt. Korta perioder, då pratar jag om så här 1000 meters intervaller på gräslöpning och hårda simpass intervaller. Det är för att jag fortfarande har jag har mycket idrottsman i mig fortfarande. Ja. Och jag vill ju fortfarande kunna tävla i någonting bra vid någon given tidpunkt av och till. Jag vill ha det ganska nära. Men den träningen har sin tid och den är inte speciellt stor på årsbasis. Och så tung styrka, alltid. Mycket återkommande, 4-5 pass i veckan, året runt hela tiden. Med rörlighet och det finns ju otal olika övningar liksom man alltid kan göra så. Det är min filosofi i alla fall. Men där är aeroba basen är basen. Det är poängen.
Ja.
Så att tagga ner där ute i träningen på väldigt många pass. Det är mitt tips. Det är från min samlade erfarenhet av mer än 30 års tränings- och tävlingserfarenhet. Och så som jag också tolkar när jag lyssnar på andra som pratar om sina karriärer. Lyssnar på andra triatleter, andra... duktiga idrottsmän och se på vad folk gör idag, så är det uppenbart att liksom man lägger ett stort fokus på att bygga upp den här kapaciteten. Därför att den är så otroligt viktig för speciellt om man vill ha en långsiktig karriär. En del har ju korta, glimrande karriärer och inte frivilligt då. Nils van der Poel har ju slutat precis sin skridskosatsning, men det var inte för att han är tvungen till det. Men många liksom bränner ut sig eller får förklarliga liksom dippar som utbrända eller så här, och jag är ganska säker på att det har med att man har liksom grunden och fundamentet som man byggde på var alldeles för svag och till slut har man liksom bränt några av vajrarna liksom i det som ska funka i kroppen kanske.
Så kan
det är asspännande
verkligen. Men vi avslutar väl det här avsnittet då med att säga att sticka ut och ta det lugnt. Så ses vi om en vecka.
Ja, men alltså, och så här, om vi pratar man om träningspass och vi säger så här, vi räknar inte in det här att gå ut och gå med hunden, för det fattar ju alla som tränar att det är ju liksom inte ett aerob träningspass, det är ju i bästa fall en form av vardagsmotion. Och vilket ju alltid ska uppmuntras, jättebra, ut och gå eller bara, det är perfekt. Men tittar vi om riktigt ombytta träningspass, man cyklar, man springer, man åker skidor. Det är ju aldrig någon som har kört ett för lugnt träningspass. Någonsin, ever. Typ, jag körde ett för lugnt träningspass och efter det gick det åt helvete. Jag körde för många lugna träningspass och det blev slutet på min karriär. Eller det ledde till katastrof. Om det omvända är det däremot sant. Typ, man kan köra för hårda pass. Och det man kan köra man kan knäcka sig på det, eller man kan förstöra en karriär, eller man kan liksom fucka upp sin liksom, eller liksom aldrig ens komma i närheten av sin potential. Mm. Så många har ju kört för hårda pass, speciellt vid fel tillfälle. Men det är aldrig någon som varit ute på ett för lugnt löppass ever. Det är någon som kommer hem och sa, nej, det var ett för lugnt pass och därför går det asdåligt nu. Eller därför blev jag sjuk, skadad, utbränd, oförklarligt trött. Sådär, så att återhållsamhet, och det är ju så astråkigt, och tålamod, men det är också jäkligt feel good träning i mångt och mycket liksom.
Ja, det är verkligen något att ta med sig.
Vi tackar för det här. Jag tror att vi ska göra lite, jag gjorde ju på fasta avsnittet, eller när vi pratade om vi pratade om fasta och sämre mycket, men jag gjorde ju sådana här stories, typ så här, fråga mig vad ni vill om fasta, då fick jag lite feeling för att göra det. Jag har inte gjort så många på min Instagram, men jag tror jag ska göra också när det här avsnittet kommer ut. Man typ så här, fråga mig vad ni vill om aerob träning. Det kan vara ganska intressant faktiskt.
Verkligen. Det ser vi fram emot. Det kom mycket intressanta frågor på fasta, den fasta serien du gjorde där. Ja, men vad härligt, Jonas. Men du, vi säger på återhörande.
Det gör vi. Oh.